på Spelsnack avsnitt 586. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Och Oliver.
Wahoo!
Det var en svag Mario.
Det,
var,
ja, det är nästan så att du kan ersätta Chris Pratt.
Så det vet jag inte. Chris Pratt verkligen, alltså, han bara eminerar Mario-energi, den människan.
Ja, Chris Pratt var så bra som Mario att det var därför Charles Martinet gick i pension.
Mm. Ja, han såg den filmen
bara. Därför.
Han bara, my job is done!
där är Marios röst nu liksom.
Ja, precis. Och sen så visar sig att Chris Pratt är alldeles för dyr, så då får någon annan show mig att vara Mario i alla spel istället.
Ja. Hur mycket kostar han? Fuck!
Jag undrar om rollen som Mario typ gjort Charles Martinet typ ekonomiskt oberoende. Liksom, tjänar han så pass bra på att vara Mario att han liksom bara såhär, I'm set?
Jag har också varit nyfiken på det, för att det kan inte ha varit så liksom att det här tog veckor att spela in rösterna för. Eller liksom, han gör det på en eftermiddag liksom. Alltså det finns inga repliker.
Säger vi nu bara... utan att veta någonting om det.
Han bara, jag har jobbat på det här manuset i 3 år.
Eller pratar vi... För vi pratar väl specifikt om bara, alltså alla spelen han har varit med
i. Ja, precis. Men tänk ju, alltså Mario har en ganska stor karriär också. Ibland är det flera spel om året med Mario i. Alltså sportspel. Och det är inte som att jag tror inte att de återanvänder ljudfiler. För att jag tror rent så här kontraktmässigt så kan man typ inte göra det om de inte har skrivit kontrakt. Bara att du spelar in en gång och sen använder vi det här i oändlighet.
Mm. Så är det ju. Men jag undrar liksom hur mycket... Ja, hur mycket pengar värderar man hans röst till? För alltså, jag tycker ju, no offense till Charles Martinet, men jag har inte märkt hans absence i de nyare spelen.
Men det
Mario
låter
som Mario.
Men det var kanske här Nintendo också var såhär, fler kunde göra det här.
Ja, men det är liksom ifall han börjar liksom be om, för jag förstår, ur hans position liksom Mario typ en av världens mest, eller förmodligen världens mest kända spelkaraktär, det är mycket pengar i Mario liksom, och hur mycket får jag betalt för mina contributions? Men om han börjar liksom säga, ja men jag vill ha liksom 10 miljoner per spel.
Alltså... gick till att köra voiceover på Mario.
Mm. Nej, men det... alltså, $1 miljon då liksom. Alltså hur mycket... för att jag har så jävla svårt att ens föreställa mig liksom hur mycket... vad hans arvode var. För att liksom... som sagt, en eftermiddag i röstbooten och bara säger, wahoo! Here we go! Och så är det färdigt. Liksom, alltså hur mycket betalar man någon för det?
Men sen så kan det också vara, hålla den relationen vid liv, liksom om det är någon som Nintendo gillar att arbeta med och han är liksom rösten av Mario, så det ligger liksom professionalism bakom det också, kan jag tänka mig, och inte bara så här, typ girigt amerikanskt företag, så här, hur kommer vi som mest billigt undan och hur kan vi fuck this guy? Liksom man bara tänker liksom skillnaden i företagskultur och sånt.
Jag tror säkert att han har liksom klarat sig på att spela Mario alla dessa år. Men frågan är liksom, har han blivit multibiljonär på det?
Mm. Ja, ingen aning. Men han gör väl mycket teater, va? Jag har för mig att han gör mycket teater. Men eftersom då, om han då är klar på en eftermiddag, allegedly, så måste han hitta på något annat. Men nu har ju Mario ambassadör.
Jag bara föreställer mig honom i en liksom Broadway-fest. To be or not to be.
Men okej, vi glömmer faktiskt också en viktig sak här. Charles Martinet är inte bara Mario. Han är Luigi, Valuigi, Wario. Alltså han gör ju massa röster i Nintendo-spelen.
Ja.
Så att, 1 miljon per röst.
Så att vi fastnade med Mario nu. Så att han kan... Men, undrar om de har bytt liksom ut... Undrar om de har bytt ut... Liksom, är det Mario-killen som gör de rösterna nu också? Eller har de fler skådespelare nu som gör de olika rösterna? Det kan man ju säkert se i credits någonstans. Eller de var ju lite, var de inte lite så här typ hysch-hysch med det? Liksom med credits och sådana rösterna i var det Mario Wonder? För där var det första gången det var nya Mario, va?
Ja,
det var. Eller var de hysch-hysch innan och sen så fick man se credits att här är rösterna?
Jag tror att man fick reda innan.
Mm.
Och folk typ, de bara, Mario låter weird.
Fast det var ju faktiskt någon som det var ju faktiskt någon efter den första trailern i Mario Wonder så bara, undrar om de har bytt ut rösten för att det där låter lite annorlunda. Det måste man ändå säga liksom så här, ja. Du hörde den skillnaden. Ja, jag har inte absolut, jag har inte tänkt ens på att det är någon ny Mario.
Nej, det är inte som de bytt ut rösten på, vad heter han, en björn i Björnens magasin liksom.
Ja, nej, fy. Det var ju traumatiska barndomsminnen alltså.
Ja, vad det här heter Björne.
Nej, det var
hämta men en vuxen.
Men det är ju, det är samma sak med Rick and Morty, de bytte ut röstskådespelaren där också.
Ja, vad sen upptäckte jag, typ alla kan göra hans röst.
Ja, man hör skillnad. Alltså det är en liten skillnad där. Men så är det. Men ja, varför pratar vi så mycket om Mario? Det är för att vi alla har spelat Switch 2. Okej, alla nästan. Adam har börjat lite lätt eftersom han var en sniken sak som beställde från utlandet och fick vänta. Medan vi andra som bara där i Sala.
Jag fick en inbjudan av Nintendo själva att beställa från dem. Ursäkta mig.
Jag fick också en inbjudan av Nintendo att beställa. Jag beställde GameCube-kontroller och väskan som kom här dag ett.
Ja, du beställde den sämsta kontrollen som någonsin gjorts.
Nej, GameCube-kontrollen är inte fantastisk.
Nej.
Jo, det märks speciellt nu när man spelar massa GameCube-spel på Switchen. Man bara, det här funkar inte som det ska. Jag har fel kontroll. för jag har inte packat upp mina GameCube-kontroller än.
Mm.
För att jag tänkte att jag skulle bara testa lite GameCube-spel. Så sen när jag faktiskt sätter mig och spela ett GameCube-spel ordentligt, då får man ju packa upp.
Precis som de där två Nintendo 64-kontrollerna som du köpte för några år sedan.
Nej, men de beställde ju bara för att det är så jävla svårt att få tag i den där kontrollen. Jag tänker, det är bra att ha.
Det är bra att ha en N64-kontroller.
Jag ringde idag.
Precis, så känner man sig att jag vill spela Ocarina of Time eller någonting som det kändes då. Så packar man upp din Nintendo 64-kontroll så man bara,
det kändes för jävligt då.
Eller när jag spelar Super Mario 64 och tänker att jag vill återuppleva mina barndomsminnen när jag fucking flodde hela handflatan mot Bowser. För att de stickorna är typ ett mordvapen. Ja.
Allt var inte bättre för.
Nej, definitivt inte. Alltså Nintendo 64-kontrollen är ju verkligen, alltså det är ju en abomination av dess like.
Alltså, tänk dig designen bara, nej, spelaren ska inte få komma åt alla knappar samtidigt.
men också så här, alltså jag kan också förstå det liksom så här, när stickan var ny, så här, antingen så kör du ett spel som kräver styrkorset. Liksom att, så att antingen sitter man här, eller så kör man då med den analoga spaken och då behöver du inte styrkorset. Varför skulle du behöva styrkorset? Du har ju den analoga spaken. Det är så någon har tänkt. Och då har de tänkt lite för mycket, vilket gjorde att det blev fel. Sen såg Sony det och de bara, analoga stickor. Vi fixar det här. Och så satte de på en annan plats.
Vi har en sticka, vi har två stickor.
Oh. Och sen det. Sen så såg Microsoft det och tänkte att vi ska göra den största kontrollen i mannaminne. Så ingen kan hålla i på ett bekvämt sätt.
Jag hade velat vara en fluga på väggen när de liksom R&D-ar Xbox, den första Xboxen, och bara kommer fram till The Duke och de sitter där typ i ett mötesrum och skickar runt den här The Duke prototypen, upp och säga logotypen. Prototypen, och de bara, yeah! Det här är en normal kontroll för normala människor.
Så sitter någon, du vet, så här, högt uppsatt, det här är väldigt stereotypiskt nu, någon högt uppsatt chef inom Microsoft från Texas och bara så här, den måste vara större. Så att den original Xbox-kontrollen, det var egentligen som den som de kallade S till slut. Och, de bara, och så var det någon som bara, nej, det måste vara större. This is fucking America. Och så bara,
You gotta supersize this, boy.
Ja, precis. Det, liksom, om man inte tänker på liksom, en stor McDonald's plus-meny så är det inte värt det.
My six shooter is bigger than this thing.
Ja. Men Switch 2 kom och hände och släpptes ner som en bomb i våra liv. Och vi alla har spelat.
Ja.
Adam lite mindre än andra.
Adam hade den rakaste munnen innan när du presenterade det.
Jag har haft hela 4 timmar med konsolen. Ja, jag tror jag kan berätta allt om den nu.
Kvalitetstimmar. Det finns...
Ja.
Det finns priser man måste betala ifall man inte vill böja sig fram och sära på skinkorna för Bergsala.
Som vi alla gjorde. Och jag gånger 2.
Det är ganska skönt att spara nästan 2000 kronor på den då.
Mm. Men jag lyckades faktiskt näbba en enhet från spelbutiken som hade ett vettigt pris när de la upp dem först.
Ja, innan de upptäckte bara, oh fuck! Ja,
innan de upptäckte att alla andra hade satt ett jättehögt pris, de bara, oj, we fucked up. Men de höll sig till det priset som man gick på boka för, så det får man väl i en lårs typ.
Ja, det är bra.
Så ja, Oliver, du som ser så pigg och fräsch ut. Så
tack.
Vad tycker du om Switch 2?
Jo, jag tycker om Switch 2. Det är givetvis inte samma feeling eller samma liksom magi som det var 2017 när Switch kom, när den liksom verkligen... Jag har aldrig haft en konsol eller sett en konsol som fyller den här funktionen förut och att leka med det och liksom bara det att liksom ha nästa liksom stora mainline Zelda-spel på en bärbar enhet liksom kändes jättespännande. Så nu vi lever ju liksom i en post Switch värld så att
alla har en bärbar maskin nu.
Ja. Switch 2 hade, alltså det fanns aldrig på kartan att den skulle ha liksom samma impact som ettan har givetvis. Och en liten så här rolig grej med att koppla upp en helt ny maskin och sätta in den i tvn och starta den för första gången är att utforska nya menyer och grejer och det är samma som ettan.
Ja, lite sån här, Xbox tänkte jag på direkt.
Precis, så när Series X kom liksom, och man bara, ny generation, och bara, det är bokstavligen exakt som maskinen jag hade igår.
Man får ge en eloge till Sony där, som ändrade till PS5. Liksom, kanske inte det är bättre, men det var ändå så att man öppnade maskinen, man bara, det här har jag inte sett förut, det är nice.
Men det är också en sån liksom... ganska ytlig grej, alltså det viktigaste är ju inte den biten och jag är fortsatt tacksam för att Nintendo vågar liksom köra safe och fokusera på vad de gör rätt liksom och vad som har funkat för de senaste 8 åren.
Det är ganska intressant liksom att säga, jag beundrar att de vågar göra så lite som möjligt.
Att de känner att de inte känner att de måste liksom återuppfinna hjulet varenda gång de släpper en maskin liksom. Och bara, nu har vi 2 skärmar och den här kontrollen har en skärm på sig också och det här är någon waggle controls och all den här skiten. Alla de sådana grejer som gör att visserligen liksom, när det kommer till Wii och DS och alla de här grejerna så liksom de unika maskinerna gjorde att man kunde göra liksom ganska unika spel. Men de spelen är också fast på den maskinen för evigt.
Och nödvändigtvis. Du hade ju faktiskt kunnat portat det spel till Switchen. Den har en touchskärm.
Jo, absolut. Men det är liksom ingen... det hade ju gått tekniskt sett.
Men det hade inte sett så seamless ut.
Men då du har övre
vissa
skärmen.
Spel hade inte funkat.
Nej. Det är liksom dusk, de här liksom typ deckarromaner, de hade de som man skulle vända maskinen.
Ja, och liksom, vika ihop för att flytta över pusselbitar och sådana saker.
Då hade de säkert fått porta typ in någon sån här knapp, typ såhär, men nu slår jag ihop maskinen liksom, så punk.
Ja.
Så hade man fått
eller så bara viker man ihop den ändå och bara...
Switch 3 kommer vara vikbar skärm.
Ja!
Det är då vi äntligen kommer få Nintendo DS på NSO.
Men ja, alltså, jag gillar vart Nintendo är just nu och har varit, som sagt, sen Switchen. Och att de har en konsol, de har ett format. Så att de behöver inte dela upp sina teams på ett bärbart format och ett hemformat. Och allting som var bra med Switchen är fortfarande bra. Och den är givetvis betydligt bättre på andra sätt. Som, bara en sån sak som att vi nu faktiskt sitter med kapacitet för HDR och 4K och 120 fps. Och så betydligt skarpare skärm. Och jag gillar hur magneterna känns. Alltså det lät jätteflimsy liksom i teorin när jag hörde om det. Att ja, det var liksom rykten som kom om att liksom, istället för sån här slide-on Joy-Con så har de magneter den här gången. Och jag bara, åh gud, de kommer ju bara åka av hur lätt som helst. Men de sitter faktiskt jävligt bra.
Det här ljudet liksom känns jävligt bra. Ja. De sätter dit dem.
Jag vet inte om Dimmick plockar upp det. Men,
Discord plockar bort det för er. Men min inspelning fångar det.
Micken plockar upp det. Discord bara nope.
Det låter kul. Bort med det.
Och just att den är lite större. Så att den är liksom stor. Tillräckligt. Det är en tillräcklig uppgradering i storlek. För att man ska känna liksom den skillnaden. Liksom att knapparna känns lite bättre att trycka på. Spakarna känns lite bättre att flicka runt. Men den är fortfarande inte liksom tillräckligt stor för att kännas otymplig. Liksom när jag har testat så här typ en ROG Ally eller en Steam Deck. Liksom hur jävla stora. Och, alltså de är ju kraftfulla så att det är ju en självklarhet, men liksom hur snabbt den bara blir skållhet i handen.
Storleksmässigt så är en Switch 2 en Steam Deck på Sempic.
Ja.
De är typ lika stora, bara Steam Decken Switch 2 är mycket tunnare.
Mm. Tunnare och lättare. Alltså Steam Decken är ju naturligtvis en supertrevlig konsol. Men de gångerna jag har lånat den av dig så känner jag liksom att jag kan ju inte sitta alls lika praktiskt och ergonomiskt som en Switch till exempel. Dels alltså, är det liksom tyngre och det blir liksom en instabilitet i handlederna, så man måste ju liksom sitta och luta den på ett helt annat sätt, tycker jag.
Däremot, för oss som har stora händer så tycker jag Steam Decken leder lite i ergonomin tack vare att den är helt platt. Det finns inte precis mycket att hålla i.
Det finns handtag på den, så det är ju en annan sak. Som om jag nu har jag sagt allt jag gillar med den. Alltså jag gillar fortfarande inte hur Joy-Cons känns. Knapparna är flimsy. Alltså axelknapparna känns nästan ännu mer flimsy och liksom lösa än på förra maskinen.
Och fortfarande inga avtryckare. Analoga avtryckare.
Inga avtryckare. Liksom, det är bara klicket i klick. Och så jag minns liksom när vi pratade om, jag vet inte om det var något eller två år sedan eller någonting, när vi pratade om vad vill vi se från nästa liksom Switch-uppföljaren. Och liksom en av de första grejerna man säger är bara bättre ergonomi. Och det har vi inte fått. Den är bara liksom lite större, vilket är liksom ett steg framåt åt att kännas lite bättre, men Joy-Consen suger fortfarande. Däremot, alltså 99% av all Switch-tid jag har är med Pro-Control till TVn, så att jag överlever.
Jag är ju tvärtom, att jag spelar ju mest bärbart när det gäller Switch, så att för mig så har det funkat väldigt bra. Jag har ju förmodligen mycket mindre händer än vad ni har. Så jag har liksom inte alls haft några problem med det och tycker ändå att det känns väldigt bra både med den förra Switchen men även med den här. Jag tycker nog att det största framsteget som har gjorts med den nya Switchen är ju den fylliga skärmen, om man säger så. Den är ju liksom så pass vid att den går ju liksom ut i kanterna åt alla håll. Så det blir liksom en helt annan känsla.
Ja, den svarta ramen var ju betydligt tjockare på original-switchen. Sen tror jag att till OLEDen va, så tunnade de ut det, va? Om jag inte minns fel.
OLEDen hade en hyfsat tunn skärm, men den var ju fortfarande ganska liten, så den här känns ju mycket, 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 mycket större. Den är ju mycket större, men det känns nästan som att den går längre ut i kanten än vad som kanske procentmässigt inte gör det.
Den ser lite mer framtiden ut.
Ja. Det
är rätt så kul också, man tänker liksom så att oj vad modern den här kändes, för att det gjorde ju första switchen också när den kom, man bara det här kändes verkligen som något annat. Och sen när man liksom såg jämförelsebilder bara då, och man var så här, alltså switch 1, den ser fan gammal ut nu, alltså det är mycket förbättring.
Men den är också 8 år gammal.
Ja, det är den ju också, så är det ju.
Jag har lite problem med den högra Joy-Conen, inte några tekniska problem så, utan det är just ergonomin. När jag håller i bara Joy-Conen så har jag väldigt svårt att hålla bekvämt där jag både når avtryckarna och kan lägga tummen på spaken. För det liksom känns som att för att jag ska få ett bra grepp så missar jag spaken nästan med tummen. Mm-hmm. Det är inte lika stort problem när den sitter på, för då har jag ett annat grepp på baksidan.
Uh-huh.
Men annars, att hålla dem så här, det är problem. Det är lite mer problem än förra, just tack vare att den är lite större. Så det är liksom lite längre ifrån mellan saker. Så det är väl det som är det största problemet för mig ergonomiskt. Och så är jag inte vant med riktigt vid tyngden. Den är 400 gram tyngre än den gamla switchen. Inte för farligt. Men
det är ganska mycket ändå. Liksom man rent tänker 400 gram.
Ja.
Men inte lika tung som Steam Decken i alla fall. Steam Decken är fan tung.
Ja, det håller jag med. Så jag funderar på att skaffa någon form av grepp till de här. Sen om det blir D-Brands sån här killswitch-skal eller något annat, får jag se. Men för mig som har såna här dustlocks-händer så det är inte helt perfekt, även fast den är större.
Jag tänker ju spara ihop till en Pro-controller. Jag har ju kört min gamla Switch 1 Pro-controller då, för de funkar ju också till Switchen. Men jag vill också ha den nya. Jag satsade på GameCube-kontrollerna och den där väskan istället, så för att det var svårt att få tag på.
Spara ihop som att du liksom behöver typ krafsa fram mynt ifrån bakfickorna.
Jag känner så här, jag kan liksom inte bara spendera hur mycket pengar som helst hela tiden. Så att man får ju vara lite...
Du har ju inte fel, men det lät himla roligt. Liksom som att du vänder ut på fickorna och liksom bara så här, kan jag betala Nintendo i knappar också?
Jag är ruinerad. Men eftersom första Pro-kontrollen funkar så känner jag inte att det var lika nödvändigt att få den nya.
Jag har ju den nya Pro-kontrollen och den är faktiskt lite mindre än den gamla. Den gamla är lite bredare.
Oj!
Det handlar om bara en liten bit, men den är lite bredare. Och lite marginellt tjockare.
När det gäller Pro-kontrollen känns den också lite mindre plastig. För det noterade jag när jag plockade upp den nya switchen. I relation till den gamla så känns den liksom mindre plastig och jag vet inte, det låter himla fånigt att säga mer premium, men alltså det är någonting med den gamla som gör liksom att den känns lite leksak.
Den känns inte mycket mer robust. Den har inte riktigt samma gummiaktiga yta på greppdelarna. Det är plast, men det känns mer friktion i det, lite mer gummiaktigt. Annars så tycker jag liksom att den är fortfarande väldigt lätt. Den är fortfarande ganska plastig. Ganska skön. Knapparna på undersidan, de är okej. Det tog ett tag innan jag hittade bra grepp där liksom mina tjocka superhänder kan liksom greppa dem ordentligt och trycka. Man ställer in dem per spel. Vilket är ganska nice. Så när man öppnar ett spel så kan man trycka på huset, hemknappen, hålla inne den. Så kan man direkt komma åt och berätta, okej, den här knappen ska vara A, den här knappen ska vara B. Och det är per spel då, vilket är ganska nice.
Men kan man ha någon generell profil också då, om man tänker sig att jag vill alltid att A-knappen ska vara på en av paddlarna?
Inte sett i inställningarna. Faktiskt. Den berättar liksom när man försöker hålla på med dem. Gå in i den här menyn så bla 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 bla. Men det absolut bästa, hörlursjack i kontrollen. Det är det absolut bästa. Faktiskt. 10 av 10. På den biten. Jag satt och spelade lite Mario Kart innan. Och då liksom bara plugga in headsetet och lyssnar igenom precis som på PlayStation och Xbox. Det är skitnice. Mm.
Jag angår det så här att ändra knappar och sånt. För att jag spelade Wind Waker på GameCube-appen.
Mm.
Förr i tiden då fick man liksom inte välja hur man ville liksom så här att vilket håll ska kameran gå, att ska det vara inverterad eller inte. Utan det är så att Nintendo har bestämt sig för att så här funkar det och så får man bara leva med det. Det är därför typ Robin har blivit helt fel i huvudet som kör med inverterade kontroller. För att det var som att spela förr.
Ja, så det var därför
det var, absolut, det var därför. Mm. Och jag spelade också alltid inverterat förut. Och sen någonstans på vägen så har jag bara avvänt mig. Men kameran i Wind Waker är fel när jag siktar till höger och vänster. Så att jag bara, jag är ju så jävla smart. Va? Så att jag byter ju bara plats på höger och vänster på spaken. Det är ju lugnt.
Mm.
Så nu när jag ska spela den här jävla själva Wind Wakern så är vänster höger och höger vänster. Det tänkte inte jag på. Jag bara, det här används nog inte. Det är bara till kameran. Sen så bara, varför funkar inte det här för sen?
Fuck lifehack, ägd Nintendo. Oh,
så
wait.
Nu får jag ju bara tänka på det när jag spelar Wind Waker. Att jag får bara tänka att om jag ska till vänster får jag trycka höger. För att jag kan inte ha kameran fel.
Liksom. Jag startade Wind Waker lite snabbt innan. Och det första jag gjorde bara rysa rakt ut i havet. Bara för att jag roterade kameran åt fel håll.
Ja, men det,
bara, whoops.
Det är liksom... Och jag vet inte om det var så
både att... X och Y-axeln är liksom inverterad.
Ja, men jag undrar om det kanske var också för att eftersom du inte skjuter någonting så kanske vi bara har vant oss när man spelar så himla mycket tredjepersonsskjutare att det är så kameran bör fungera. Att det är så här liksom kameran borde vrida sig runt karaktären. Medan när det mer var typ så här äventyrsaktiga spel där man bara styr karaktären och kameran bara är för att titta, då kan... Och kanske det var liksom mer vanligt. Jag minns
för det var, jag för mig att det var så i Mario 64 också. Att du tryckte liksom vänster på C-knapparna. Och så svängde kameran höger. Och det är ju för att om du tänker att Lucky 2 är den som flyger runt och filmar dig. Så, och han är kameran. Ja, om du flyttar honom vänster. Så precis. Så och det är ju liksom... Det är så folk som spelar inverterat förklara liksom hur det känns för dem. Liksom att man trycker ner liksom, kameraarmen så pekar kameran uppåt.
Mm. Och jag kör ju liksom inte inverterade kontroller, du vet, man åker upp och ner liksom när man spelar FPS. Jag siktar liksom inte ner för att sikta upp. Mm. Förutom när jag flyger plan.
Flyga plan, ja. Då känns det mer naturligt.
Mm. Och ibland så när man spelar Battlefield 3 när man kunde lägga ner bipods på de här machine gunsen, ibland så kunde min hjärna bli fuckad av det också, att jag inte visste vilket håll jag skulle styra upp eller ner för att sikta. Bara för att då ser man ju liksom hela vapnet. Så att det är en intressant grej där.
Vad tycker ni om skärmen utöver bara att det är nice att den är större? Vad tycker ni allmänt om själva displayen?
Kommer såhär tech Adam. Såhär. Jag har inte haft en tanke på vad jag tycker om skärmen Adam. Jag la min maskin i dockan och där har den varit.
Alltså jag tycker att den ser betydligt fräsigare ut. Mm. Om man väl ändå säga.
Mm.
Jag har bara testat ett spel i bärbart läge. Jag tänkte så här: vad ska jag inviga min nya konsol med? Och då kände jag att men det får bli Hades.
Mm.
Jag kommer förmodligen att fortsätta spela det mer på PlayStation 5 igen, för att det är liksom där jag har samlat troféer och sådär inför uppföljaren som förhoppningsvis släpps ur Early Access i år. Men jag tänkte liksom att men det känns som ett bra spel att inviga konsolen med. Och det är ett ganska rappt spel och det känns ju väldigt följsamt, det är otroligt snyggt, det känns som att det gör sig väldigt bra på den skärmen. Sen så är inte jag så himla tekniskt kunnig, men man har ju ändå sett liksom på vissa spel att de har sett lite smygkackiga ut, men på Switch 2 så ser det ju väldigt väldigt stiligt ut, absolut. Mm. Sen så har jag och Jimmy spelat massa Mario Kart, så vi har ju mest spelat på hans konsol.
Mm.
Mm. Ja, nej, jag jämför liksom från Switch 1, och där är ju skillnaden verkligen dag och natt. Men ja, alltså... Jag vet inte hur, liksom, hur HDR:en står sig på skärmen egentligen, för att jag har färger liksom. Jag antar att du har någonting att... Du som kan sånt här, vad tycker du om skärmen?
Jag saknar OLED.
It's shite.
Nej, men man märker liksom när man startar ett spel liksom att svart är inte svart.
Men, det är inte helt kolsvart.
Nej, men jag tycker om ljusstyrkan. Jag tycker om spelets skärmens brightness. Det är 450 nits tror jag folk har kommit fram till när de testat. Vilket är acceptabelt. Även om det inte är liksom riktig HDR. Oj. Portal 2 kraschar på Switch 2, märker jag nu. Det var inte bra.
Nice.
Okej. I alla fall. Tack för att det är en 1080p-skärm. Den är mycket skarpare än den gamla. Vissa spel som kör sig 720 kanske inte ser perfekt uppskalade ut, för att det är ingen 1:1 eller 2:2 upplösning. Men annars är det bra. Jag tycker om HDR:en. Det ser bra ut när jag spelar Cyberpunk och så vidare. Faktiskt. Så jag är nöjd med skärmen, även fast jag i framtiden ser fram emot en OLED-variant.
Ska du köpa en OLED-variant om den kommer?
Om den också kommer med mycket bättre batteritid. Om det bara är OLED-skärmen, nej. Men om den också kommer med typ 50-100% bättre batteritid, kanske.
Klipp till Switch 2 kommer med OLED-skärmen och Adam köper den ändå. Kan nästan sätta pengar på det.
Jag gillar ändå att det var så Adam bara, men jag köper
jag har
det
för, ingen tilltro.
Jag köper den för OLED och bättre batteri. Och jag tänkte bara, jag kommer ihåg när första Switchen fick sin OLED-variant. Och jag var så här, hade jag köpt den för OLED-skärmen? Nej, jag tyckte om de vita Joy-Consen.
Ah.
Men jag köpte den inte. För att jag väntade ju på en Switch Pro. Som ryktade skulle komma. Och då tänkte jag att då är det onödigt att uppgradera till en OLED. Men det kom ju.
Jag uppgraderar ju till OLEDen för att min första Gen 1 Switch 2017-varianten, den båda Joy-Consens började drifta och fläkten började skorra. Så jag bara, det är nog dags nu. Och den Mario-röda OLEDen är på extra pris.
Jag är faktiskt helt begeistrad för att min Switch, alltså min original-Switch från launch, den funkar liksom fortfarande utan problem. Så det är jag väldigt nöjd över.
Min fungerade också väldigt bra. Sen så skaffade jag ju den 2 år senare. Så att jag ska inte vara sån. Men det kändes lite sorgligt att plocka undan den. Jag har inte plockat undan den helt. Jag har bara ställt Switch 2 framför. För att den är så bara stor att den skymmer. Men jag har ju min sån Super Smash Bros. Ultimate-variant. Mm. Så den känns lite sorglig att plocka bort. Samtidigt som det är jätteonödigt att ha 2 stycken Switch framme. Så tycker, kan man ju inte ha det.
Men jag tycker alltid sorgligt att packa ner gamla konsoler. Man bara, det här har varit min kompis nu i ett par år.
Ja, fast ändå inte. Alltså jag kände liksom inte att det var så jättesorgligt när jag tog undan PlayStation 4 till förmån för PlayStation 5 till exempel.
Oh.
Det kändes som en sån enorm uppgradering.
Ja, jag tycker det är lite sorgligt.
Men det kan det väl vara.
Mm.
Det kändes inte sorgligt att ta bort Wii U. Det kändes som att den liksom bara simmade ur bild. Den bara, den här tar upp för mycket plats, ner i en låda.
Ja. Ja, men det är ändå kul med nya konsoler när de kommer. Även om jag tror att det här är nog den typ, alltså nästan så svalaste konsol-launchen jag liksom har upplevt själv. Liksom att man får nästa konsol och så man så här, för att det var, när Wii kom, det var ju verkligen så här, man bara wow, första konsolen jag sparade egna pengar till liksom, det var liksom helt nytt. När Xbox One och PS4 kom, då var det också så här typ att vi hade gått med 360 så jäkla länge att det var liksom dags för något nytt. Och PS5 var ju liksom tillräckligt mycket annorlunda för att det skulle liksom vara så här, nu händer liksom någonting. Men med Switch 2 så är det verkligen så här, man bara, men det är lite som när jag köpte typ Xbox One X. Du vet, man bara, jag startar konsolen, den är snabbare. Nej. Du vet.
Ja.
Switch 2 är den andra konsolen som jag har haft vid lansering.
Mm-hmm.
Det kan vara, för nu har jag lite dåligt minne eventuellt, att Game Boy-varianterna kanske var där och nosade också. Men jag var så liten så jag kommer liksom inte riktigt ihåg. Framförallt Game Boy Advance. För det minns jag att jag fick julklapp någon gång. Men jag kommer inte ihåg när den släpptes. Men PlayStation 5, det är ju liksom det närmsta jag kommer liksom att det släppt vid lansering. Det får jag ändå klassa som lansering i och med att det bara var typ 2 månader senare.
Mm.
Och vi hade planerat att köpa
den. Ja, ni hade bokat liksom. Det var bara att ni inte fick precis. En på release.
Ja, för att det var så himla svårt att få tag i. Och sen så fick jag köpa din, tack och lov. Eller en av dem som du hade bokat.
Ja, det måste man ändå säga bra av Nintendo. Liksom. Det har funnits ordentligt med Switch 2. Och den har sålt jättemycket redan.
Ja, men precis. Ja, men alltså, det känns ju speciellt. Jag hade ju inte tänkt att skaffa en Switch 2. Och det är ju mycket på grund av att vi har ju många andra saker planerade. Vi ska ut på resa som till viss del liksom har betalts av liksom, lite presenter och så, bröllopspresenter. Men samtidigt så ska vi också skaffa hundvalp inom en överskådlig framtid. Så det är liksom några rätt så stora utgifter. Allting blir dyrare. Jag studerar just nu så jag har ju liksom inte samma inkomst som när jag hade liksom min vanliga lön, även om inte den var liksom någonting som gjorde mig ekonomiskt oberoende precis. Men jag fick ju den i födelsedagspresent, tidig födelsedagspresent av Jimmy. Så det var otroligt fint och jättesnällt. Och jag blev ju jätteglad för den. Men jag hade ju inte skaffat den själv på lansering på grund av de anledningarna som jag nämnde tidigare. Men jag är ju jätteglad över att liksom ha tillgång till den uppgraderingen och den känns ju jättebra. Så jag är väldigt exalterad över att kunna spela på den och jag kommer förmodligen själv också skaffa Mario Kart inom en överskådlig framtid, tänker jag.
Men det är lite det sjukaste att när vi har spelat Mario Kart tillsammans och tillsammans med andra så har det varit lättare för oss att köra via en Switch än att vi skulle ha 2 switchar. För att Nintendo kan inte det här riktigt med online. Om man tänker 2025 så borde vi kunna, du vet, party up och söka tillsammans. Men nej, en får söka och sen får alla joina i mån av plats. Vilket är lite irriterande.
Ja, men det känns ju också kul att kunna vara lite mer med på tåget också när det gäller några av de nyare titlarna. I och med att vi recenserar spel så känns det också kul att veta att jag kan kanske recensera det här om jag vill och får möjlighet. Och det känns ju också jätteroligt.
Mm. Ska du spela Donkey Kong Balansa?
Jag tror faktiskt det.
Oj, oj.
Jag har skrivit upp mig på det. Jag är lite sugen alltså. Som sagt, jag har inte spelat så jättemycket av nyare Donkey Kong. Utan jag har ju spelat absolut allra mest Donkey Kong Country som är portat till Game Boy. Precis, till Game Boy Color. Jag har spelat det är mycket, jag vet inte, alltså säkert 100-tals timmar av det. Och sen så har jag ju spelat originalversionen till SNES också naturligtvis, men där har det liksom lagt ner otroligt mycket timmar i min barndom.
Jag har aldrig spelat Donkey Kong Country. Någon av SNES-spelarna.
Betyder det att du aldrig spelat igenom dem, eller menar du att du aldrig ens har testat dem?
Nej, jag har aldrig testat dem.
What? De har ett demostationer när vi växte upp.
Inte mitt ute i skogen där jag bodde.
Inte, alltså,
jag såg inte en demostation förrän jag var en vuxen man. Nej, men typ, jag kommer ihåg att alltså, åkte man typ Finlandsfärjan över till typ Helsingfors eller Åbo så var det bara PlayStation de hade i lekrummen. Så det var typ Crash Tag Team Racing. Och sen så, alltså, första demonstrationen jag kommer ihåg att jag liksom spelade i typ en butik, det var ju GameCube på Nallens leksaker i Enköping.
Jag kommer ihåg hur jag spelade över disken Super Metroid på en spelbutik i Göfab-huset i Skövde när jag var liten.
Göfab, det
var
nice.
Ja.
Där kunde man handla grejer.
Ja.
Göfab, är det någon sån här typ lågpris handel som säljer typ allt möjligt?
Göfab-huset var faktiskt namnet på galleria där.
Aha, var en galleria.
Ja, så det var inte Göfab-tian.
Okej.
Okay. Har du aldrig hört talas om Göfab-tian?
Då ska jag säga, har ni aldrig hört talas om Tuns?
Tuns?
För du har nämnt det för mig.
Ja, jag har nämnt det för dig. Nej, men det känns självt lokalt. Jag är från nordligare breddgrader.
Ah, jag trodde du hittade på ord här bara för att sätta
sig på plats. Nej.
Utan har du hört om Splorkebluff?
Nej. Det var Tunes var typ en affär som låg utanför Almunge i Roslagen där man kunde köpa...
Du hittar alltså, på typ, alla de här orden.
Typ ÖB liksom, fast vad jag kommer ihåg. Och där visade de alltid Landet för länge sedan i lekrummet.
Så. Men var det liksom en enskild butik?
Ja, det var.
Ja, men det är ju skillnad. Göfab-tian är väl ändå en kedja?
Men hur ska jag veta?
Ja, men...
Det fanns i Göteborg också.
Ja, och så hade vi här nere i Karlskrona, leksakshuset. De hade 3 olika avdelningar med spel som man fick spela.
Det var nice. Det var bättre förr. Nice.
Ja.
Det är så jäkla tråkigt att typ, man ska gå på Åhléns som har massa kläder och skit. Och så, jag kommer ihåg så här, tidigt 2000-tal, då var det liksom bara hylla efter hylla med DVD-boxar och spel och musik och böcker. Och det var liksom, nu liksom alla spel och sånt är ju förpassat till någon liten liksom, sektion.
Ja, alltså jag saknar att perusa. Och liksom gå och kolla igenom hyllor och bara, oh, det här vill jag köpa.
Ja, eller någon. Det fanns ju, som vi var förra sommaren med Martin, på det här typ second hand nördbutiken där man kunde köpa begagnade spel och sånt.
I Falköping,
as nice.
Jag vägrar tro att det finns någonting nice i Falköping.
Det enda som är bra i Falköping. Jag har varit där 2 gånger. En gång byter tåg och sen den butiken som var
ifall lyssnaren inte vet, jag är från Falköping.
Men den butiken som jag inte minns vad den heter nu, den var riktigt nice. Jag köpte Kane & Lynch där faktiskt. Som jag inte hade tillräckligt.
Falköping är också en ganska trevlig sushi-restaurang som hade en jättegod panko-friterad kyckling.
Ja. Vänta, det finns en sushi-restaurang i Falköping? What the fuck?
Ganska nära stationen.
Sushi har äntligen kommit till Falköping. Det var en stor, liksom, artikel i tidningen.
Precis, 2024.
Alltså, lyssnarna, jag var där när McDonald's öppnade första gången i Falköping. Och de andra bondläpparna där bara, vi är en riktig stad nu.
Du talar om
jag ska inte säga någonting grejer från Alingsås liksom.
Du sa att det var en affär där de visade Landet för länge sedan på någon tv. Ja.
Tunes.
Jag kommer aldrig glömma, detta var någonstans i Ullared. Jag vet inte om det tillhörde GKs eller om det var liksom en videobutik i närheten eller någonting. Men jag var 7 eller 8 och gick in och så visade han Starship Troopers på en tv. Och jag kom in precis i den scenen när de piskar skiten ur Rico. För att han har råkat ha ihjäl
en... Det gillar jag.
Och det är nog första gången i mitt liv som jag liksom reagerat liksom viscerally på typ filmvåld. För den filmen är jävligt våldsam. Liksom typ alltså, insekter som kliver människor på mitten och grejer. Men ingenting är så äckligt och obehagligt som när en annan människa piskar en annan människa. Alltså... Det jag kommer nog aldrig glömma det. För det var liksom, jag såg det och jag bara... det här får inte jag se egentligen. Men det är inte mitt fel. Liksom de har det. Det är mitt uppe på skärmen. Men skitsamma. Jimmy.
Ja.
Av alla... Är Mario Kart World liksom det... optimala launchspelet för dig? Finns det någon annan liksom teoretiskt eller bekräftat Nintendo-spel som du känner hade varit mer spännande som launchspel för dig än Mario Kart World?
Jag tänker bryta in och avbryta Jimmy direkt. Jag säger ja på Mario Kart. Jimmy har spelat 30 timmar Mario Kart sedan det släpptes.
Alltså jag satt hela fredagen och hela lördagen i princip.
Och hela söndagen.
Ja, men jag spelar inte lika mycket söndagen för att spela lite Wind Waker och lite sånt annat också och städa och grejer. Men liksom, jag spelade, jag tror det var typ 10 timmar i fredags och jag spelade typ 11 timmar i lördags av Mario Kart. Så att nej, jag försökte inte fundera så här, är det något spel jag hade hellre velat ha liksom sån launchspel, liksom spela på launch än Mario Kart? Så bara, nej, jag tror fan inte det, jag är ganska nöjd med att ha ett Mario Kart som nytt och det är fan 11 år sedan vi fick spela ett nytt Mario Kart senast. Vilket, och visst, de gjorde vissa ändringar i 8 Deluxe från Wii U-versionen, men det är ändå inte samma sak. Det var liksom, man kunde alla tricks, man visste precis hur man skulle köra. Så att ja, det har ju varit väldigt kul att spela Mario Kart. Jag tror det var, nu är det faktiskt ett tag sedan jag var också så himla inne i ett spel där jag bara kunde sitta timme efter timme efter timme efter timme och bara spela. Det har gett mig en del huvudvärk, för att det här Mario Kart är ju våldsamt om inte annat. Det är liksom, jag har nog aldrig varit med om ett så partifierat Mario Kart som Mario Kart World är, med tanke på hur mycket som händer hela tiden. Och det är liksom, i andra Mario Kart så är det så att okej, men jag kan bli tillräckligt duktig för jag kan dra undan liksom högen av människor, och sen så kan jag bara liksom, visst, det kan hända saker som gör att liksom jag förlorar, men man kan ändå liksom säga att jag känner att jag är tillräckligt duktig för att kunna liksom hålla ifrån. Det kan man liksom inte riktigt göra i Mario Kart World. De har gjort det så explosivt att det är liksom, alla är i en klump i princip hela tiden. Och blir du träffad, då är du liksom längst bak. Och så får du kämpa dig upp igen. Men precis lika snabbt som du kan förlora positionen, så kan du också ta igen positionerna. Så att det är ju det. Och där har de inte lyckats riktigt i något Mario Kart innan. Där det liksom verkligen är så att det är liksom dödskamp från start till mål. I princip hela tiden.
Ja, men alltså det är ju verkligen sådär att man kan hamna i ett from hero to zero-läge. Där man liksom såhär, ja, men nu ligger jag etta. Jaha. Nu fick jag ett skal på mig, och sen så körde någon på mig, och sen kom en blixt, och sen så satte någon sig på mig efter det. Så att jag antar att jag ligger 22 nu.
Ja. Och det känns, ja, om man har tur, ja. Och det känns på något sätt som att det är faktiskt liksom det nya Nintendo som har gjort det här Mario Kart. Alltså det märks att det har gått 11 år sedan Mario Kart 8. Och att man liksom har kanske lite andra filosofier hur man utvecklar spel. Liksom Breath of the Wild är ju ett svårare Zelda än, ja, typ de gamla från typ SNES-tiden.
Mm.
Det är liksom, det kräver mer av dig som spelare. Och Mario,
gör det.
Och Mario Kart, ja, det tycker jag. Alltså, första Zelda är ju liksom notoriskt svårt om man inte kan någonting. Och Breath of the Wild tvåan var ju också rätt. Och tvåan också, ja. Tvåan nästan ännu värre. Och Breath of the Wild var ju liksom mer åt det hållet igen. För att det var liksom så här att,
oj. Okej, jag hörde nog fel. Ja, okay. Jag tyckte att du sa liksom att typ det första spelet var mycket lättare än Breath of the Wild.
Så, nej, nej. Och Breath of the Wild var ju återigen så här att vi ger dig inte så mycket handhållning här. Så att du får liksom good luck typ.
Det är liksom helt plötsligt så kan du bli one-hit mördad av i princip vad som helst.
Precis, så det bara, men nu ska du upp till det här stora berget där det är jättevarmt. Oj, du dör av hettan. Du får bara lösa det. Liksom, vi tänker inte ens berätta hur du ska lösa det.
Första spelet är också så otroligt hemlighetsfullt.
Ja. Och tittar man liksom då på hur, som Mario Kart 8 till exempel, som egentligen liksom så här peak av safe Mario Kart. Liksom. Du kan inte åka ut i vattnet i princip, för att du har den här båten som åker liksom under vatten. Liksom, du blir räddad snabbt av Lucky 2, blir du träffad av någonting, så att du tappar liksom inte riktigt aldrig momentum i Mario Kart 8. Du blir liksom slagen, du förlorar lite fart, men du är liksom snabbt iväg på banan. Och så var inte tidigare Mario Kart. Det var så här, ramlar du ner, ja, då tog det en jävla tid för dig att komma upp, och liksom, du straffades för vad som helst. Och det har man liksom rört sig lite ifrån, och Mario Kart World introducerar det här igen lite. Blir du träffad, så blir du fan träffad hårt. Det är liksom inte som att du glider lite på banan och din gubbe bara reser upp och snabbt liksom iväg, utan det är verkligen så här, du stannar här. Du blir träffad hela tiden också, men bara ta blixten till exempel. Det är ju verkligen tvärstopp när den kommer. Du verkligen stannar, och sen så får du liksom, du är inte lika liten lika länge som tidigare, men det är liksom, i åttan så var det att du gled ju typ framåt när du blev träffad, och sen så fortsatte du då lite långsammare, men det var liksom aldrig något stopp liksom i din framfart så att säga.
Precis, och så dessutom finns det ju en svamp som gör att man blir stor, och blir man träffad av blixten när man är stor så blir man ju normalstor, så man blir ju liksom inte krympt till den minsta versionen.
Mm-hmm. Så att, och man blir träffad ofta, och det är liksom inte, du är inte safe särskilt länge om du blir träffad heller, liksom, du blir träffad av ett rött skal, och ja visst, du, liksom, du kan inte bli träffad direkt efteråt, men liksom, du kan bli mosad och du kan bli knuffad och allting sånt. Och det har de också liksom gjort svårare från åttan. Så det är mycket mer liksom att bita i.
Jimmy har ju väldigt stor erfarenhet av röda skal som han har kastat på mig i väldigt roliga situationer.
Ja.
Det roliga är ju liksom att Jimmy har ju liksom väldigt så här selektiv uppmärksamhet. Det är ju, när folk gör saker mot honom, då gör alla någonting mot honom. Men när han gör någonting mot någon annan, då är det liksom helt oskyldigt på något sätt.
Det är bara the name of the game.
Så Jimmy sköt två röda skal på raken på mig. Och jag hamnade ju efter en liten bit. Och sen så lyckades jag få ett blått skal. Så tänkte jag att jag ska ge igen. För att Jimmy låg etta. Skickade iväg skalet. Och då utbrister Jimmy. Nu förstörde du det roliga för oss båda!
Ja, men vad fan. Amanda var ju redan... Vi körde knockout-tår, va?
Jag var inte alls
körd. Amanda var redan körd liksom. Jag hade bara kunnat få fortsätta.
Men det är så typiskt Jimmy. Samma sak liksom att han skickade också röda skal på mig. Och sen så använde jag den här tutan precis vid ett stup så att han föll ner. Och då kom... ja, ett stort fult ord kan vi väl i alla fall säga.
Ja, vad fan. Ja, men det är också en grej så här, när du ramlar ner från grejer nu. Liksom, så har det ju varit ett tag i Mario Kart nu, typ att när du åker de här kanonerna och liksom färdas en längre bit så kan du inte bli träffad av saker. De träffar dig, men det händer liksom ingenting. Här är det inte så. Du blir träffad var som helst. Mm. Och jag trodde ju att mycket av de här liksom förändringarna är på grund av att man är 24 spelare nu. Vilket gör att liksom, du kan inte... Det kan liksom inte vara för säker hela tiden för att då kommer liksom folk slösa grejer på saker som inte går att skjuta. Vilket liksom också är frustrerande då. Men de har lyckats balansera upp det så pass mycket just att de håller ihop liksom hela fältet ganska mycket. Det liksom blir inte en klick här, en klick där utan det är verkligen fullt ös hela tiden. Vilket både är positivt och negativt. Liksom att det är väldigt kul liksom om man är på det humöret och sen kan det bli väldigt frustrerande om man bara känner så här att alltså jag orkar inte för typ fjärde race.
Jag vill inte delta i det här liksom Mario Kart-racet. Jag vill bara köra i lugn och ro. Låt mig bara köra och vinna.
Nej, men det är typ så här, jag ska ta den här fuskvägen nu för jag har fått en supersvamp. Ja, självklart kom blixten då. Det är liksom alltid. Man bara, fan. Ja. Eller typ så här att om man kör mot bottarna till exempel. Det känns så jävla uträknat. Ja, men nu är det upploppet. Det kommer ett blått skal. Och förr i Mario Kart kunde det vara så här, kommer ett blått skal och jag har kört tillräckligt bra nu. Så borde jag kunna vinna i alla fall. För att jag leder så pass mycket. Här gör man ju inte det. Så det kommer ett blått skal. Och man bara, det är kört nu.
Jimmys selektiva uppmärksamhet. För det händer bara Jimmy, det händer aldrig någon annan.
Nej, men bottarna bryr sig inte. De har absolut inga känslor. Det här är så det händer när jag... Det är liksom inte ett blått skal på hela matchen. Jag kommer äta blått skal. Det är liksom alltid så. Det är jobbigt, är det...
Det är svårt att vara ut med andra ord. Det är starka känslor.
Det är jobbigt. Och något som också har varit viktigare i det här spelet är ju det att blir du utan grejer, då kan du bara räkna med att det är kört. Det är liksom så här, är du på sista varvet och du tar inte upp en låda vid något tillfälle, då är det så här, nu är det svårt. För då kommer du antingen bli bombarderad eller så kommer du inte kunna skjuta på någon annan, så du liksom, då är du fast liksom i fältet. Får du inte sista lådan, alltså i sista raden innan målgång, då kan du också vara så här, bye bye. Det är liksom... Du bara öppnar det upp för att bli totalt mosad. Eller typ om man får upp en peng som inte kan skyddas mot någonting. Och man bara, nej, jag skrev just under min dödsruna. Det är liksom så det känns att spela. Men jag gillar det. Jag gillar det väldigt mycket. Som sagt, jag har snart spelat mer Mario Kart World än vad jag spelar Mario Kart 8 Deluxe på Switch. Jag har kört Mario Kart 8 på Wii U och har spelat typ 200 timmar. Men sen på Switchen har jag typ kört 40 timmar. Och jag är redan uppe i 30 på Mario Kart World. Så att det har gått undan.
Och vi hade väldigt roligt häromdagen också. Liksom när vi spelade med många olika sällskap. Vi spelade ju med dig Oliver och din fru Jenny. Och din son också som var med. Och sen så spelade vi liksom ett större sällskap med Martin och Filip. Och ytterligare några andra... av Martins vänner framförallt i det sällskapet.
Massa folk från tror jag gamla Nintendo-forumet och några av Sveriges bästa Mario Kart-spelare. Jag tror att...
Det var väldigt roligt i alla fall.
Jag tror att... Men det är ett nytt spel. Jag tror att Martins... Är det hans lillebror tror jag som är typ en av Sveriges bästa Mario Kart-spelare? I alla fall på något spel. Ja, bra är de i alla fall. Men det är så här... Det är samma sak. Det är samma gäng som är säkert skitbra på Smash också. De växte upp med GameCube och de har inte gått vidare från det.
Ja, contenten var att vi hade väldigt kul i alla fall.
Ja, och en sak som också var intressant när vi spelade liksom med Martins kompisar, för att då tog vi bort bottar och sånt, så då var vi ju... För jag tänkte lite så här att okej, men nu är banorna och sånt gjort för 24 spelare, så hur kommer det kännas att köra när man är liksom ett normalt spelantal om man tänker tidigare Mario Kart. Så vi var väl 11 som mest tror jag. Och sen var vi, till slut var vi 9 typ. Och det fungerade precis lika bra. Det var liksom, vi kunde lika bra varit 9, liksom, 9 spelare hela tiden. Och det hade liksom inte gjort någon skillnad. Utan folk håller ihop ändå. Liksom, det är inte många som drar iväg på det sättet.
Det var ju när vi körde...
Förlåt Oliver, kör du.
Jag skulle börja, alltså, det var ju när vi körde då, när vi var 11 pers som William fick vara med. Och
det var alltså, fick honom att gråta.
Han är nöjd så länge han får köra i mål. Liksom. Han bryr sig ifall han blir 24 eller första. Så länge han får köra i mål så blir han glad. Och så bytte de över till knockout-tour-läget. Och knockout-tour tycker jag är det roligaste nya tillskottet.
Håller med.
Alltså, jag vill inte säga Battle Royale, men liksom just det här liksom att...
Och jag tror det finns typ någon variant i Forza Horizon också, så att liksom man kör liksom till olika checkpoints och då måste du vara på en viss placering för att inte bli eliminerad.
Ja, men precis. Det är liksom lite så här på teppan tänket. Mm. Tänk om Fall Guys hade varit en lång bana liksom.
Ja, men precis. Ja.
Och du kör liksom i ett oavbrutet streck mellan, alltså från vad är 4 eller 5 banor. Och det tycker jag är jättekul, men liksom, då ska jag sitta och förklara för min 5-åring varför han inte längre får spela.
Du är för inte han bra ut direkt.
Och först för att liksom, på split screen när han åker ut och switchar i den över för att spectata mig. Och han bara, men så han förstod inte riktigt vad som hände. Liksom, och han bara, jag tror jag åkte vilse. Och jag bara, jag bara, men du kommer tillbaka här om en stund. Och så sitter han där och väntar och är så gullig för när han är så jävla excited över att spela Mario Kart med mig. Och så han springer och hämtar sin cykelhjälm och sätter på den innan vi börjar spela. och så sa jag, men du är snart med igen. Och så körde vi igång en till och han åkte ut direkt igen. Han bara, men jag låg på första plats och bara, nej, det här funkar inte. Jag fick hoppa ut och liksom spela normalt med honom, för man kan inte spela knockout-tour med William.
Alltså jag såg den bilden när William grät och jag bara föreställde mig att det var Jimmy som hade typ mosat honom med skal, och sen sitter Jimmy och bara jag mosar den lilla ungen.
Nej, alltså han är okej med att få stryk så liksom. Han blir bara ledsen ifall... Okej. Ja, i Mario Kart.
William, ringa 2 gånger om du behöver hjälp.
In Minecraft.
Nej, han blir inte sur ifall han liksom får skal och blixtar och grejer. Han vill köra i mål och då är han nöjd.
Och den bilden var ju också obetalbar. Han sitter där med sin handkontroll helt förstörd och rödgråten och som en cykelhjälp.
Och Jenny blir sur, man
tycker
för att jag...
jättesynd av honom, men samtidigt så är det så jätteroligt på en och samma gång.
Alltså jag spelade lite Mario Kart. Jag körde en vanlig sån här cup. Och så har jag kört en knockout tour. Jag körde bara 100 cc, för jag bara, okej, jag måste lära känna spelet så. Jag älskar animationerna i spelet. Det är mycket mer livlighet i själva karten. Jag tycker om hur bubbliga de är och vilka de studsar och förvrängs och sånt.
Liksom, bara standardkarten, hur jävla rundad och studsig och squash and stretchy allting är.
Ja.
Det här är det närmsta vi har kommit att få karten känna som i Double Dash igen.
Du är en jävla Double Dash Sportman.
Bästa Mario Kart.
Aldrig spelat, så jag vet inte.
Jag ska fan tvinga dig att spela Double Dash när det släpps i Nintendo Online. Jävlar vad vi ska köra Battle Mode. Alla ska spela det. Fan vad kul det är.
Och sen ljudet var riktigt bra. Jag spelade ju med Pro-kontrollen och så med headset på mig. Och dels är musiken fantastisk, men typ all musik Nintendo gör senaste tiden när det är liksom live orkester och sånt är riktigt, riktigt bra. Jag älskar de olika låtarna från de olika banorna. Men jag tyckte också om ljudmixen, till exempel att jag verkligen kunde höra när ett skal kom upp bakom mig. Så ljudet överraskade mig väldigt mycket liksom bara i Mario Kart. Jag trodde liksom, ah, men det ska vara en kavalkad av skrikande tecknade figurer i princip.
De började redan i Mario Kart 8. Där var liksom, musiken i Mario Kart 8 var liksom helt amazing. Och jag känner väl det största minuset med musiken i Mario Kart World är att det mesta är liksom bara gamla låtar i nya versioner.
Mm.
Medan Mario Kart 8 hade väldigt mycket ny musik också. Alltså det är liksom så här oslagbart, man kör på Dolphin Shore så kommer ut ur vattenfallet och sen så drar liksom saxofonen igång. Ah. Den liksom känslan har jag inte fått nu, men det beror ju också liksom på spelets upplägg. Mm. Eftersom du har den här öppna världen och Knockout Tour kör man liksom mellan banorna. I Grand Prix kör du också liksom mycket mellan banorna, så att då byter ju låtarna ut på ett helt annat sätt. Så det blir inte liksom den här riktiga tajmingen riktigt. Men musiken är fantastisk.
Mm. Alltså, det här känns faktiskt som Mario Kart som jag tror faktiskt att jag vill spela mer av. För att innan så har jag bara kört Mario Kart som med kompisar, partyspel så. Men det här var faktiskt kul att köra racen. Och jag tyckte om Knockout Tour. Och först fattade jag inte, jag hade inte fattat hur Knockout Tour skulle fungera. Jag fattade inte att allting i princip var ett eget långt race. Mm. Mellan banorna. Jag trodde det var typ att man körde ett race och sen körde man till nästa bana och så var det ett race där. Alltså ungefär, du vet, som i när man i Forza Horizon 2, ja, man typ är klar med en sektion av kartan så bilar alla vidare till nästa sektion.
Ja, till nästa, precis. Och sen så kör man ett race där.
Ja, jag hade fått för mig att det var något sånt, men det var det inte. Jag bara hej, det här var ett långt race. Varför är musiken helt annorlunda? Varför är de här gubbarna nu här? Liksom, jag hade inte fattat först liksom att jag kört över hela kartan i princip. Och det var jag tycker om det. Det känns jättekul faktiskt. Jag kommer nog inte bli lika manisk som du, Jimmy.
Oh, jag har så många timmar mer av Mario Kart i mig.
Ja, jag ska spela lite mer. Jag vill testa multiplayer och sånt. Men... Det var bra. Jag tycker om det. Det är uppmuntrande.
Så Knockout Tour är liksom egentligen low-key, den stora stjärnan liksom i paketet. Liksom att det är liksom, det är liksom det nya läget. Och då kör man ju liksom inte riktigt banor på det sätt som man är van i Mario Kart. Liksom att du, liksom du har tre varv och sen kör du. Utan det är verkligen så att du startar här och du ska hit. Och sen under tiden så kör du liksom genom olika av de stora banorna då. Men jag tror inte att på något man kör typ ett helt varv på någon bana där, utan du kör liksom mer igenom och så kör du på en sektion av den banan och sen ut till nästa.
Men precis, det är ett långlopp där varje hopp gör att man blir fyra spelare mindre.
Och där märker man liksom också att liksom,
färre.
Om man tänker första delen i en Knockout Tour-bana liksom, där är ju väldigt mycket kaos och ju fler personer som bara faller bort ju lugnare blir racen tills du har liksom fyra kvar då, och då är det ju verkligen så här slagsmål om att komma liksom till. Men då är det också, det går från att vara liksom mer itemberoende liksom för att kunna liksom buffla sig fram till att faktiskt vara liksom mer skill. Även om du såklart måste fortfarande ha lite tur med grejer och sånt, men när ni bara är fyra kvar då är det också liksom så här att det gäller att du kan liksom förlora på att du kör dåligt. Inte för att någon har fått typ ett blått skal till exempel. Utan det händer också att man förlorar på grund av att du inte kör tillräckligt bra. Vilket är väldigt kul.
Mm.
Sen är ju frågan om det kommer hålla i sig lika länge. För att nu när vi har kört, vissa knockout-tår är inte lika roliga än andra såklart. Men det är också för att om man tänker på de riktiga liksom klassiska Mario Kart-banorna i Mario Kart World. De är väldigt roliga. De är väldigt tajta oftast. Och liksom alla som har kört Mario Kart i alla tider kommer liksom känna sig mer som hemma, men när du kör Knockout Tour och då också liksom vägen mellan de banorna, där finns det väldigt många raksträckor, det finns väldigt många breda vägar, vilket gör att det är liksom där visar också spelet upp sig från sina sämsta sidor, för att det är liksom inte lika kul. Jag tror att det är någon Knockout Tour där du typ du kör en raksträcka genom vatten och så här, inte nog med att köra i vatten med en sån här liten gummibåt är typ det tråkigaste att göra i spelet. Det är också att man kör bara rakt fram och man bara, fun times liksom. Så
när
det är
en
väl den största kritiken.
Då är det verkligen trist alltså.
Mm. Ja, för det är liksom så här, och speciellt om man då kör liksom karaktärer som kanske inte har liksom den högsta toppspeeden, och då kan det också kännas liksom, det blir väldigt segt helt plötsligt. Med tanke på att resten av spelet är så frenetiskt. Och det här rinner ju också över till Grand Prix, för att de har ju ändrat upplägget för Grand Prix, så att det är fortfarande fyra liksom banor, men du kör ju liksom första banan i kuppen är ju traditionellt 3 varv på den här banan. Sen är nästföljande 3 race är att du kör från den banan du var på till nästa bana och där kör du 1 varv.
Mm. På den så banan. Två första varven är sträckan mellan första och andra banan.
Precis, och det gör ju ett att det är svårt liksom att lära sig banorna för att liksom, du har inga fler chanser. Liksom, många gånger när man kör kuppen så är det så att okej, men första varvet gick så här, man ser lite hur de andra kör och sen har du liksom 2 varv på dig att liksom bli bättre på den banan och liksom göra andra beslut. Men här är det verkligen så att du kommer till den här banan så bara, ah, det är 1 varv. Det är allt ni har. Och många gånger behöver inte det vara ett problem. Jag kör den här typ kortaste banan i den här Koopa Troopa Beach eller något sånt. Det är skitkort, det är typ som det här spelets Baby Park nästan. Och där kör du ett vanligt race på den så är det 5 varv. Nu körde jag en cup. Nej, vi körde från en annan bana till Koopa Beach. Och det var ju verkligen så här, fan, alltså racet var ju typ över innan ens jag hade hunnit komma till start typ. Alltså på det varvet. För att den är så kort. Så att, lite sådana problem blir det.
Mm.
Men det blir också det för att problemet är ju att de liksom då vanliga banorna i spelet är tajta och roliga. Och det blir en väldigt stor kontrastskillnad när du går från att köra till banan till att faktiskt få köra ett varv på banan. För det är så att köra varvet på banan är skitkul. Att köra däremellan inte lika kul. Så jag hade ju önskat att Grand Prix fortfarande var liksom mer traditionellt. Här har du dina 4 banor, här kör du 3 varv på varje bana. Och sen Knockout Tour kunde liksom få vara det som man körde mellan banorna och lite så. För Knockout Tour hade ju också kunnat vara så att du körde liksom till en bana, kör ett varv och sen kör du vidare. Liksom. Mm. Utan problem, till exempel. Så det är det sämsta med spelet. Och det rinner ju också över till online. För att när du kör online då och ska köra vanliga races då kör du på en bana och sen när du har kört liksom en bana så ska du rösta på nästa bana då får du ofta upp så här 3 alternativ så att då väljer du alltså att då är det 3 närliggande banor ofta och då kör du från den banan ni nyss körde till nästa bana och så kör man ett varv precis som i kupperna. Och det blir lite som om man tar en roadtrip med alla online-spelare liksom. Så det är en rätt så rolig idé men då är det också att då får man inte spela liksom banorna som de är tänkt att spela heller riktigt. Sen kan man rösta på random då slumpmässar den alltid någon bana som ligger längre bort, då får man köra 3 varv, men röstar du på banan som ligger nära så får du inte göra det. Och vi hamnade i ett läge där vi var liksom i södra delen av banan där alla vattenbanor typ finns, eller majoriteten av vattenbanorna finns, och vi bara gick runt i en cirkel. Så vi körde om samma 4 banor hela tiden och man höll på att bli tokig på det där vattnet. Visst, man kan ju quitta såklart, men liksom så här, bara en sån grej. Och jag tror inte att alla har fattat att du kan liksom rösta typ random, eller hur liksom det upplägget fungerar för att inte behöva köra mellan banorna då. Om man inte tycker
Nej,
det är kul.
Jag tror att det kommer bli bättre med tiden när folk...
Ja, liksom, när folk förstår.
Om man säger sen, typ om några månader när de som fortfarande spelar detta är liksom the diehards och de har liksom fattat hur det här fungerar.
Mm. Så man får ju se vad de skickar för uppdatering. Jag hade gärna haft liksom ett extra läge för kupperna där man kan få spela liksom traditionella kupper. Liksom. Här är 4 banor, här är 3 varv på varje bana för att det är det jag tycker är roligast. Men det är ändå kul att de har ändrat om Mario Kart en del till det här spelet. Det är liksom inte riktigt som... Alltså, det är nog den största förändringen som har hänt sedan Double Dash egentligen.
Mm.
Jag tror de var tvungna att testa någonting nytt med tanke på succén med Mario Kart 8. Och att det liksom
att det
inte fanns...
Ja,
det fanns inte jättemycket liksom att lägga till i det konceptet längre. Typ. Så... Det känns, för mig som inte är liksom en sån här aficionado och så känns det liksom, spännande. En motorväg. Vad coolt. En rullande start. Är det här tillåtet? Liksom sånt.
Ja, och jag tycker att världen är jävligt, jävligt härligt ihopsatt. För att den är väldigt, alltså de är mer fulla med liv än liksom någon tidigare Mario Kart har varit liksom, på motorvägen, hur mycket trafik det är och liksom, helt plötsligt så är det en lastbil som kör förbi så kör man in i lastutrymmet och helt plötsligt så styr du lastbilen och det finns fordon som är kanoner som skjuter fram dig och du kan använda dem som ramper och det hoppar ut liksom massa Mario-fiender och kastar typ eldbollar på dig och det liksom det. Och sen också liksom hur alla de här banorna flyter ihop med varandra utan att det känns som att man, alltså allting känns ganska homogent i att, men det känns som en, det känns som en uniform värld vi kör igenom snarare än att vi liksom, ja, ah, här är en bana och så kör vi och helt plötsligt så är vi liksom i någonting helt annat som inte känns som att det existerar i samma värld. Och nej, jag tycker det är rent estetiskt så kan det vara mitt favorit Mario Kart hittills.
Och det är ju faktiskt rätt så häftigt när man liksom kör till en större bana då, och så ser man liksom typ, man kör till Bowser's Castle och man ser liksom slottet börja torna upp sig, liksom man kommer närmare, ja. Och liksom man vet att hit ska vi liksom. Så det är ju jättehäftigt, speciellt när man liksom körde spelet för första gången och man bara såhär, åh, vart ska vi nu liksom, det var wow.
Det är lite som att röra sig i en Nintendo Theme Park typ, eller en Mario Theme Park. Inte Nintendo. Precis. För att det är väldigt, väldigt Mario. Du har liksom inga gästspel från andra Mario eller Nintendo-serier. Vilket jag känner är förmodligen... inte för att jag säger att det hade förstört om de la till typ Link och The Inklings eller någonting. Men jag gillar hur mycket de verkligen gått in i. Alltså, men detta är verkligen Mario. Alltså, och hur många av de här spelbara karaktärerna är bara de mest liksom bottom of the barrel.
Ja, de har verkligen rotat i botten i legolådan
man,
där.
Man kan bara köra som kossan och en goomba. Man kan köra som den här fladdermössen som man kan krocka med i tidigare Mario Kart-spel.
jag bara älskar också att man kan köra som delfinen på en delfinmotorcykel.
Ja.
Alltså den kombon var ju bara som man bara, what?
Man kan väl spela som en av de här skelettfiskarna också, eller?
Ja, liksom, det kan man göra.
Vissa är liksom bara, vi hade nog klarat oss utan skelettfisken.
Klart man hade.
Liksom den bara ligger på motorcykeln och det bara,
Men alla karaktärer har inte fått liksom samma kärlek som liksom the main cast, så att säga. För att det är liksom, det är bara en handfull karaktärer som har skins till exempel, medan typ den lilla fladdermusen har inte det, eller skelettfisken.
Mm. Men jag förstår att det bara finns... ja, jag förstår att det finns liksom, det finns bara typ en extra kostym till Piranha Plant. Jag förstår att ja, det är begränsat hur mycket du kan göra med den här plantan. Men så har vi liksom, vad är det, så här, 6 eller 7 skins eller någonting till Mario och Luigi, men Donkey Kong får bara 1 extra skin.
Tror inte du att det kommer komma en uppdatering lagom till typ Donkey Kong Bonanza som lägger till en massa grejer för honom?
Ja, det är möjligt.
Eller en betald DLC.
ja, mycket möjligt.
Mm. Det är ju nya Nintendo vi pratar om ju.
Nya Nintendo, ja. Mm. Spelet kostar redan en njure liksom.
Ja, jo, men kossan ska bli tom. Det ska mjölkas.
Det där får mig ju bara liksom vilja fråga. Är det någon som har köpt Welcome Tour?
Nej. Jag funderade
inte
på det.
Inte Adam.
Nej, alltså jag funderade på det. Sen sa det liksom, du kan inte ens komma åt alla delar för att man ska ha typ den här en jävla kamera inkopplad för att kunna leka med den i vissa lägen och sånt. Jag bara, jag vill kunna spela hela spelet. Visst, jag kan nog koppla in min vanliga webbkamera i dockstationen. För många USB-kameror fungerar.
Men samtidigt... Jag tror att man ska kunna göra det.
Ja, men samtidigt är det så bara... Why though? No.
Alltså jag förstår varför. För att hela grejen är liksom en sorts... Här är vad Switch 2 kan göra. Och Switch 2 kan ha en kamera. Så att det hade känts konstigt om det inte fanns någonting. Men det är därför det här skulle varit gratis.
Exakt.
Och jag vet att... Jag tror att det var några veckor sedan, några månader sedan som jag sa att liksom, det finns inte en chans att jag betalar mer än $10 för det och spelet kostar 109. Så att de gick över med 9 kronor och därför får de inte min business. Och sen också, jag tror att alltså det har inte ens fått liksom bra kritik, alltså på egna meriter liksom. Jag tror att IGN gav det en 5 eller någonting.
Ja, men jag tror också, jag älskade typ meningen i IGNs recension. Det var typ såhär, men du kan ju betala för att få ett fint gäng liksom högprofilerade PowerPoint-bilder typ.
Ja, men precis. Det är helt Och det här var också en sån grej liksom att det här Joy-Con-grippen som du får med i lådan.
Mm.
Den har inte de här backknapparna som Pro-kontrollen har. Vilket jag kände, ja men det är liksom, jag hade inte förväntat mig det ändå. Men sen så finns det den här charging grip som är en Joy-Con grip fast som laddar Joy-Consen. Och den har backknapparna.
Men det är ju för att den har ju elektronik i sig.
Ja. Ja, i och för sig.
Jo, men det är så att de hade ju kunnat göra de hade kunnat slänga med den i paketet.
Ja.
Jag gillar att Oliver fick ett litet strömavbrott.
Jag började tänka, men vänta lite. Jag skulle precis säga, men de hade kunnat sätta dem på den vanliga. Och jag bara, nej, det hade de inte. Eller? Det hade inte funkat.
Det hade varit väldigt obekvämt. Hade det nog. Men jag tycker att de hade egentligen kunnat skicka med en charge grip istället för den vanliga plastskiten.
Och jag känner liksom att så kul som Mario Kart är, jag känner inte att liksom det rättfärdigar den prislappen. För det finns spel som jag kan liksom rättfärdiga den prislappen för. Mario Kart är inte ett av dem. Inte för att det är, och det Jimmy, du och jag pratade om det här en dag, och det är jättesvårt att sätta liksom ett numeralt värde på en spelupplevelse. Och jag vill inte ta ifrån liksom det teamet som gjorde det här spelet, att det är liksom ett oerhört väldesignat och välgjort spel, men när man snackar om att liksom, ja, men det här spelet är så pass mycket bättre och större och bla bla, liksom att det är värt den här extra, för att de gör ju själva den utvärderingen på sina egna spel, så Donkey Kong Bonanza kommer inte kosta lika mycket.
Nej.
Och jag förstår ju att som business, det här är vad de tar, för att det här är vad de har räknat ut, att de kan ta det här priset och folk kommer ändå köpa det, för att Mario Kart är Mario Kart.
Fast jag vill veta hur många som köper spelet löst och hur många som köper bundlingarna.
Alltså, jag funderade, vi köpte ju en bundle och en utan då.
Mm.
Och så tänkte jag, fan, ska springa in till Eleganten och köpa ett Mario Kart till Amanda också? För de kanske har så här specialpris dag ett liksom. Ibland
har
de
det. Så att,
nej. jag bara upp på appen och bara kolla så här, Mario Kart World, bara 999. Jag bara, nej.
Nej.
Det får vara.
Det blev inget Mario Kart.
Nej, det var så här, vill Amanda ha Mario Kart?
Så jävla snål.
Får köpa det. Ja, men det var så här, jag får med Mario Kart min maskin. Det är liksom så här att det får vara. Och nu var det ändå tur, för att spela tillsammans så som vi har gjort det nu är lättare på en Switch med ett spel än vad det är om vi hade suttit på varsin.
Alltså, jag sympatiserar helt med det, kan jag också säga. Och dessutom så är det så att på ett sätt så känner jag att vi kanske inte riktigt behöver ha två stycken Mario Kart. Alltså, vi har ju väldigt mycket dubbletter av typ allting som vi äger och spelar och liksom sådär. Men Mario Kart tycker jag ju generellt sett är roligast att spela ihop med någon. Och visst, vi skulle ju kunna spela liksom på varsin skärm. Men det är också lite onödigt. Och det har funkat så himla bra att spela tillsammans och som vi har gjort. Så jag känner liksom inte riktigt att vi har ett jättestort behov.
Nej, men hade vi kunnat liksom sitta, hade vi kunnat söka motståndare liksom i grupp?
Ja,
då hade det
som
skillnad.
I ett normalt spel.
Som är ett normalt
2025,
spelare,
men liksom.
Men nu kan man inte göra det. Och då är det så här att, då har vi en till spelare som måste platsa in och måste tajma istället för att jag och Amanda kan typ söka tillsammans. Då är vi två inne och sen kan någon hoppa in och joina oss istället för att två ska joina någon annan. Så det är ju bara en sån grej.
Alltså, det billigaste priset för Mario Kart World fysiskt då med inklusive frakt är 908 kronor. Det är det billigaste.
Mm. Ja, men precis. Men man får ändå ge Elgiganten att de har ju haft ganska så bra specialpriser, alltså när det gäller andra spel. Och då menar jag ju framförallt typ PlayStation och Xbox. Jag har nog aldrig stött på ett Nintendo-spel som har varit billigare dag ett. Men jag tycker i alla fall att man brukar kunna komma undan med åtminstone en hundring mindre än vad det kostar digitalt till exempel.
Ja. Eller
Ordinarie pris.
Det
tycker jag ändå känns trevligt.
De har ibland sådana här launchinbjudor. Men ibland är det liksom bara, nej men det här spelet har vi inget för. Jag bara, why though?
Vilka hundögon.
Mm. jag bara, alltså Mario Kart är jättebra, men 999 kronor, det är fan mycket pengar. Och ja, alltså, det är väldigt få spel som jag känner att jag gladeligen hade lagt de pengarna på. Jag hade gladeligen lagt 999 kronor på GTA 6.
Med nej, då, liksom, det får du fan inte säga.
Vi kan säga så här, jag hade inte gladeligen lagt 999 kronor på något spel. Jag nej, tycker okay, att det är för alltså, mycket pengar.
Det är 79 kronor digitalt.
Det finns inte många spel där jag liksom känner att ja, men jag hovar lätt upp en tusenlapp för det här spelet.
Jag har lätt hovat upp en tusenlapp i GTA 6 med då det är liksom underförstått att det här kommer slå allt annat jag någonsin spelat på fingrarna. Sen om det gör det eller inte, det vet jag inte. Men Mario Kart är inte ett sånt spel som bara, det här krossar alla Mario Kart tidigare. Liksom, det är sånt enormt jävla lyft på alla sätt och vis att det är verkligen, det är värt de extra 300 kronorna, vad det är som man alltså, ja, nej. Och nu, jag säger givetvis inte att jag hoppas eller tycker att Rockstar borde ta 1000 spänn för GTA, men jag, de
sitter och lyssnar nu.
De är en av få som hade kunnat göra det, och jag hade inte känt mig blåst eller rövknullad av att liksom...
Rockstar hade också kunnat sålt GTA 6 för mycket mindre och fortfarande tjänat in alla pengar.
Ja, hur lätt som helst. Och det är därför jag tror också att jag tror inte att de kommer ta 999 kronor för det, för att de vet att...
Fast det är i och för sig, de vet ju att det är så många som du, Oliver, som bara liksom, 1200 kronor, ge mig!
Ja, och som sagt, alltså business, det, så här...
Tänk om de tar 1200 för GTA 6.
Det är inte omöjligt. Om de skulle ta $100 så kanske det blir 1200 i Sverige.
Hade du gladeligen för plånboken, Oliver?
Nej, men jag hade gjort det.
Och så tar du Deluxe Edition också.
Och så får du inte med GTA Online i det.
Det är det jag menar. Liksom. Man får börja liksom slänga ut fantasisummor för att liksom jag skulle säga att nej, GTA 6 är inte värt de här pengarna. Men 1200 kronor hade jag inte på en miljard år lagt på Mario Kart. Och hade inte den här bundlingen funnits, för att med bundlingen, så vad är det man sparar? Då blir spelet... Vad är prisskillnaden mellan...
Är det 6 och 7 mot 7 och 4 eller?
6 och 8 mot 7 och 5 standardpriserna.
Så 700 spänn då?
Ja, 700 spänn. Mm. Det kan jag betala för Mario Kart. Men hade det varit så liksom att maskinen kommer, det finns ingen bundling, du kan bara köpa maskinen och sen måste du köpa Mario Kart löst. Jag hade fan inte köpt Mario Kart för 999 kronor.
Men vad hade du köpt Switchen för då?
Vad hade du köpt Switchen för?
Ja, vad hade du spelat?
Jaha, nej, men då hade jag förmodligen väntat till Donkey Kong Balance kommer i så fall.
Men alltså, Oliver, vad hade du varit villig att betala som... Hade du betalat 900-950 kronor för Metro Prime 4?
Oliver är alldeles torr i halsen.
Varför ställer du de här livsavgörande frågorna?
Det är större chans att jag betalar det för Metroid Prime 4 än Mario Kart, för att jag är ett så mycket större fan av Metroid Prime än jag är av Mario Kart. Men det är också ett spel som jag känner liksom att det här kommer liksom inte omdefiniera en genre liksom, och stå ohotat i ett decennium.
Nej, men alltså det finns ju vissa spel som man känner ganska så lätt att amen, det här vill jag verkligen spela dag ett utan tvekan. Och visst, det är så dyrt, men det kommer vara värt det. Hade Ratchet & Clank Rift Apart släppts idag, då hade det ju varit ännu mer obilligt än vad det var när det släpptes.
Mm.
Och hade det kostat 900 kronor så hade jag köpt det. Utan tvekan. hade det varit så att jag hade blivit utan Horizon-kod till exempel, när det släpptes, då hade jag ju också köpt det till full pris. Utan
men
tvekan.
Ratchet & Clank Rift Apart hade Ray Traced Bolts. Det har inte Mario Kart.
Mario Kart är roligare.
Lugn nu.
Nej, men jag ja, priset är... Och jag tycker det är så jävla roligt hur liksom de här andra, typ så här Ubisoft och EA sitter och bara, vi hoppas att GTA tar 1000 spänn så kan vi börja göra det också. Det är ungefär som att McDonald's bara, ja, ifall den här liksom Michelinstar restaurangen börjar ta 1000 spänn för sin steak så kan vi börja ta 1000 spänn för våra slafsiga hamburgare liksom.
Mm. Men alltså, det är det. Jag tror inte direkt att det... Om vi har Doom the Dark Ages. Det har över 3 miljoner spelare, sa de ju nyligen, typ.
Mm.
Som är deras största launch. Men de har tydligen sålt mindre än 1 miljon exemplar. Det mesta är ju Game Pass. Så folk köper ju färre spel. Särskilt när det är i Europa. 80 euro för fucking Doom. Jag älskar Doom, men 80 euro på Steam? Medan det är 70 det. Dollar i USA. Jag bara, what the fuck? Och sen de kommer ta Outer Worlds 2. Kommer de ta 80 dollar av någon anledning? Bara för att Nintendo har börjat göra nu.
Kommer på Game Pass.
Men det är väl också Game Pass. Det är väl också lite där som spelutgivarna skjuter sig själva i fötterna lite. Det här att konsolerna går inte ner i pris. De är fortfarande väldigt dyra. De har gått upp i pris. Ja. Spelarna blir dyrare och folk köper mindre spel.
Ja, det är bara, hur ska vi växa publiken här?
Så det är liksom...
Låt oss höja priserna, för det kommer att göra alla glada.
Så det har väl börjat märkas liksom att folk köper inte lika mycket spel, och så har de panik och så höjer de priserna ännu mer, och så kommer folk köpa ännu mindre spel.
Ja, det är en orm som äter sig själv.
Jag ska inte vara en rövhatt på något sätt. Jag förstår ju liksom att saker kostar. Jag förstår att allting blir dyrare. Maten blir dyrare. Alla varor i butikerna, oavsett slag, blir dyrare. Alltså, det är en tid där priserna liksom har successivt gått upp ganska så mycket de senaste åren. På väldigt många olika sätt. Men det är svårt också, tror jag, som konsument att motivera spelköp som är så pass dyra. I synnerhet liksom om man kanske... exempelvis är småbarnsförälder, man kanske behöver liksom prioritera andra saker. Det kan vara att man har barn som spelar, och då tänker man kanske så här att ja, men om barnen får de spelen som de vill ha, så kanske inte jag kan lägga 1000 kronor på ett sånt här spel, utan då kanske jag får vänta tills det är på rea till exempel. Så det är liksom svårt, det förstår jag också. Och alltså, även om inte jag hade varit student, så hade jag ju också tyckt att det hade svidit betydligt mer i plånboken.
Mm.
Så är det ju absolut.
Alltså, men,
så det är tuffa tider.
Ett paket ägg kostar ju för fan en förmögenhet. Det är därför vi valde Our Lord and Savior Trump.
Ja, nu påverkar inte Trump våra äggpriser så hemskt mycket.
Jo.
Alltså, våra äggpriser är ju normalt. Alltså, våra äggpriser är inte dyra.
Nej.
Nej, jag menar inte våra.
Det är USA som lägger dyra. Nej.
Ja. Var inte så äggativ.
Vad har vi mer spelat?
Ja, jag tänkte ju säga att nog om fucking Mario Kart. Det finns fler spel än Mario Kart.
Alltså, tror jag att vi håller för idag.
Men det är knappt, för att det är ju typ det enda nya liksom. Alltså, du sitter där med din skåpsmat och bara Cyberpunk och Hitman och... Men ja, Adam, vad har du spelat på de här 2 timmarna du haft konsolen?
4, varav 40 minuter var setup och överföring från gamla maskinen. Jag kan börja med de små som jag testade först. Jag skaffade Fast Fusion. Faktiskt. Och det känns som Fast RMX fast snyggare. Och det är bra musik. Det är supersnabbt. Det är ett kul spel. Billigt också. Det är typ 160 spänn eller något sånt. Och det är, om man vill ha liksom ett extra spel som inte kostar 900 spänn på Switch 2. Fast Fusion är bra.
Är eller är en så här, virtuell bruksanvisning.
Ja, exakt. Eller en virtuell bruksanvisning. Och jag skaffade också No Man's Sky. För det var ju rea. Det Switch 2-uppgradering och allting sånt. Så jag testade...
Why?
Vadå why? För det var 200 spänn!
Har du tänkt, hur länge har du tänkt att spela No Man's Sky? Tanke på hur mycket du strösslar pengar så jag förstår inte att du ens gnäller över Mario Kart 1000 spänn. Det är liksom bara så här, man bara wow, det är ju...
Ja, men se här, för 1000 spänn kan jag få 4-5 andra spel.
Du kan få No Man's Sky 5 gånger.
Ja. Jag kan säga så här, jag har inte fått hem dem än. Jag beställde Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Village och Resident Evil 7 till PS5 fysiskt. För under 1000 spänn nu. Bara för att jag vill ha dem på skiva.
Till exempel. Gamla spel.
Och så kommer Mario Kart här. Bara, 1000 spänn. Och bara, nej. I alla fall.
Nu fan har han lagt 1000 spänn på No Man's Sky. No Man's Sky har kostat dig 1000 spänn.
Nej. No, det är andra gången jag köper No Man's Sky. Jag har inte betalat för det sen det släpptes på PS4.
Är du säker?
Jag tror inte. Köpte det till Xbox.
Det, han till självförtroendet började redan vackla.
Jag kommer nej, jag måste spela på Game Pass. I alla fall. Så testade jag lite Breath of the Wild med Switch 2-uppgraderingen. Och det har du också testat, Oliver.
Ja.
Vad tycker du?
Ja, alltså min plan var ju bara att ladda ner den uppgraderingen och hoppa in och bara liksom känna på hur det känns att spela Breath of the Wild i... nu sitter de och kollar på varandra.
Men nu har jag klarat spelet.
18 timmar sedan igår. Och sen så blev jag så himla sugen så jag startade Tears of the Kingdom också. Nu är jag nästan igenom det med. Och sen så hörde jag att de hade faktiskt uppdaterat Link's Awakening och Echoes of Wisdom. Och de är inte heller klarat än. Så att jag körde igenom dem också. Och sen så såg jag att det fanns Ocarina of Time på Nintendo 64-appen. Och nu började jag med det också. Och sen så fanns ju faktiskt Wind Waker på GameCube också. Och vet du fan, där är jag nästan på Triforce-jakten.
Det är
kul att du drog igenom alla Zelda-spel på en helg.
Just nu spelar jag ju två Zelda-spel. För jag spelar Wind Waker också såklart. För att det är första gången jag har rört det på typ aslänge. Men Breath of the Wild var bara tanken att spela i... jag tänkte, ja men jag kör Great Plateau-delen liksom. De fyra första shrinesen. Och så har jag liksom känt på det. Men så liksom får man det där seglet. Och de bara bjuder in dig till att hoppa av från den här kanten. Och börja liksom... utforska Hyrule. Jag bara... jag spelar lite till. Och jag blev liksom investerad i Breath of the Wild igen. Bara, fan vilket underbart spel Breath of the Wild är.
Och det känns bra.
Jag har gjort den första Sora Varuta eller vad han heter. Elefant Dungeonen har jag gjort.
Okej.
Men ja, alltså det känns ungefär som att spela Zelda som det var tänkt att spelas från första början. Mm. För att sen jag vill minnas att alla liksom mainline Zeldas från Wind Waker framåt har liksom kört i ganska bra bilduppdatering. Sen så var det liksom att Breath of the Wild var för stort liksom, för ambitiöst för att möta sådana ribbor på Switch och Wii U. Det har varit mysigt att hoppa in i det, och det är väldigt smooth, följsamt, det är skarpare och bara en trevligare upplevelse överlag.
Jag tyckte det känns väldigt... Jag hade startat ett nytt game, men jag var ju i session där man bara pratade med den jävla gubben i början, och jag bara... det här är inget äventyr, men jag roterade kameran bara, men det känns bra. Så jag ser faktiskt fram emot att leka lite med Zelda-spelen igen på den här. Jag hoppas faktiskt att spela Link's Awakening, för jag spelar aldrig ut det. Jag vill spela det utan att frameraten störtdyker hela tiden.
Ja, det kändes horribelt.
Så de här uppgraderade spelen, de känns bra. Faktiskt. Sen är det vissa spel som verkar ha lite problem, som Portal 2 som bara kraschar när man startar det. Det är mindre bra. Jag testade 5 minuter Wind Waker, sprang rakt ut i havet och bara, jag klarar inte den här kameran. Stängde ner.
Men sen, vad känner du om emulationen? För att jag tror inte att det går i 60 alltså.
Men kör du inte SC-versionen eller PAL?
Ja, du måste välja rätt version för att köra rätt framerate.
Men vänta,
om du kör, alltså, när om du kör Europa-versionen
så ser jag bara en version av spelet.
Va? Om du trycker på minus så kan du välja om du vill se PAL, inte SC eller båda.
Mm. För va? Om du väljer PAL så är det 50 hertz. Då flyter det inte på bra.
Jävla Europa.
Ja.
I hate it here. Innebär det att jag förmodligen kommer behöva börja om då?
Ja.
Ja, det tror jag.
Fuck me.
Det är två olika versioner. För jag bytte till NTSC när jag körde Wind Waker. Men alla GameCube-spel hade ju inte bara stöd 50 Hz. Vissa var ju också 60.
Ja, vissa. Det är lite olika. Alltså, det var efter den som det blev färre och färre av de problemen. Alltså de i princip försvann. Idag är det ingen som släpper ett spel i 50 Hz liksom.
Nej.
Och så har jag testat Cyberpunk. Det är det jag har spelat mest. Men det är också för att det har flest av de här nyheterna att testa. Jag testade det i det här 40 Hz-läget i bärbart. Där det kör 40 i 120 Hz-skärmen. 30 Hz, jag har testat det på tvn. Jag har testat det med Pro-kontrollen. Jag har testat det även i mouse-mode och med gyro-funktion och sånt. De har ju slängt in i princip alla kontrollmetoder som finns på Switchen uttaget, liksom på den här. Och mouse-mode i 40 Hz-läget är faktiskt helt okej. Så. Jag måste säga att Nintendo har överträffat sig själva när de bestämde sig för att göra världens sämsta datormus. Men annars så fungerar det fortfarande. Det är det viktigaste. men det mest intressanta med Cyberpunk är ändå att det fungerar så pass bra som det gör. Man kan märka att det är lite lägre upplösning och att det är uppskalat med DLSS och sådana saker. Och att det är liksom inte lika snyggt som PS5-versionen jag spelade igår för att förbereda min Corpo Run på Switch 2. Men det är fortfarande liksom bra, det är spelbart. Och det viktigaste är bara, wow. Det ser okej ut, det ser faktiskt ganska bra ut på den bärbara skärmen. And it works. Och jag bara, shit, ett av mina favoritspel, bärbart. Wow.
Har du testat Cyberpunk på Steam Deck?
Ja, jag laddade ner GOG-versionen. För jag har det på GOG Games, inte på Steam. Så det var lite juxigt att logga in i launchern och sådana saker. Och då har jag kört i deck mode. Det finns fördel och nackdelar med båda versionerna. Fördelen med Switch-versionen skulle jag säga generellt sett är vissa effekter. Men också kontrollstödet och sådana saker. Och hade den lite bättre skalad. Och sen också touch. Jag tycker faktiskt om touchfunktionerna. Så när man har liksom skärmen, om man trycker på minimappen så öppnar den kartan till exempel. Och jag kan liksom byta gear och allting sånt med touchskärmen och liknande. Inventory och inställningar och sånt. Så CD Projekt Red, två tummar upp. Ni har lagt ner tid på den här portningen faktiskt. Liksom gett spelare så många olika val de kan tänkas vilja ha. Så Cyberpunk Ultimate Edition till Switch. Om ni vill ha en bärbar version och inte har en Steam Deck eller något sånt redan, så ska jag säga ja. Värt att kika på faktiskt. I like it. Riktigt, riktigt välgjord. Imponerande.
Att det funkar egentligen.
Ja.
Jag körde Cyberpunk på Xbox One.
PlayStation 4.
Vänta, du körde Xbox One eller One X? Ja, jag tänkte det. För det var ju den enda spelbara versionen i princip.
Ja, men det var ändå, alltså jag kommer ihåg när jag startade spelet, bara, horisonten är så jävla suddig, det här ser inte rätt ut.
Ja, men alltså, du skulle föreställa att man spelade på Xbox One.
Den harklar ju sig redan när den vill launch, för fan.
På PlayStation 4 var ju det spelet väldigt obebott, kan man ju säga.
Hade du en Pro eller hade du en vanlig PS4?
Vanlig.
Ja, oh. Alltså vanliga PS4 och Xbox One var inte en bra upplevelse. Så där är ju PS5 och Xbox Series version betydligt bättre.
Ja, Phantom Liberty var ju nice att spela på Series X.
Alltså jag var ju himla kluven till Cyberpunk 2077 när det kom.
Mm.
För att man såg verkligen att det fanns sån enorm potential för det spelet. Men det var ett jäkla haveri. Jag tror att det är kanske den längsta recensionen jag har skrivit av ett spel. Den blev 4 sidor lång.
Mm. Ja, det har sakta med varje patch blivit det bästa, ett av mina favoritspel. Jag äger ju nu 4 fysiska versioner.
Jo, men alltså grejen är ju med det också är att det gäller ju att gå tillbaka och spela spel i sådana fall. Och det är inte alla som känner att de kanske har tid eller ro att göra det.
Nej. Jag har absolut inte spelat ut det typ 3 gånger redan.
Jag har kört Witcher 3 plus expansioner 3 gånger.
Jesus Christ.
Däremot Cyberpunk har inte spelat mer än en gång. Jag vill göra det, men det får bli en annan gång. Alltså, jag håller med. Efter att ha spelat Phantom Liberty och liksom med alla de liksom förbättringar och grejer som kommer även till basspelet Cyberpunk, så står det sig fruktansvärt i allvar. Jag älskar Cyberpunk och jag ser skitmycket fram emot nästa spel i den serien, fast det lär ju dröja till ja, det lär ju dröja
20-30 ungefär.
Ja, det kommer vara 40 liksom.
När jag hade sett eftertexterna så blickade jag aldrig tillbaka, kan man väl lugnt säga. Alltså, på många sätt så var det ju ett väldigt bra spel, men på många sätt så var det ju också jätteskräpigt.
Ofärdigt.
Det är väldigt synd.
Ja, min favorit var när jag blev jagad av polisen i ett något uppdrag och jag körde så fort så att polisen spanade bort.
Alltså, min favorit är när jag var på uppdrag med Panam, vad hon hette, va?
Ja, Panam,
Jag gillar henne jättemycket. Grejen var att jag hörde henne fortfarande, men väldigt mycket på håll. Då hängde hon uppe i luften som om hon satt på motorcykeln.
Mm.
Men var liksom helt stilla och liksom skrek massa svordomar och grejer.
Mm.
Jag bara så här, var tog hon vägen? Jag skulle ju liksom till det här stället och göra uppdrag med henne. Då hängde hon liksom kvar i luften så här en kilometer bort.
Även om vi säger att du skulle vilja säga spela expansionen, som är antagligen den bästa storyn i spelet, någon gång, och men inte känner att du vill spela om hela spelet, det går ju att starta en ny sparfil och hoppa fram tills du kan spela expansionen, där du bara slänger ut lite, där du bara färdiglevla karaktär i princip och slänger ut lite points och så kan du fortsätta köra där. Så det är ett bra alternativ i alla fall. Om man skulle vilja. Ja.
Absolut. Men visst gick det inte att romantisera Panam om man var tjej?
Panam är straight. Judy är...
Det var väldigt synd.
Ja.
För mig.
För dig, ja.
Men jag tänkte att hon skulle bli mitt ligg, men hon var ju inte intresserad. Dålig stil. Här erbjuder man sin fiffi.
Fattar du hur mycket jag har gjort väl för dig, Panam? Jag känner att du skyldig mig.
Nyfriserad.
En sista sak om hårdvaran till Switch 2 förresten. Det här stället, det är jättebra hur lågt det kan gå. Men jag är livrädd för den här konstruktionen. Jag är
alltså själva stödet.
Stödet. Jag är rädd för att liksom när man ska ta ut den första gången, det känns liksom som att jag vill inte att den ska gå av i framtiden.
Alltså det känns som att man gör något fel. Förbjudet när man drar ut den liksom, för att
den
är ju designad så liksom att det ska vara motstånd i den. Det är därför du kan ha den i vilken vinkel du vill, men
men jag hade nog föredragit om man har haft liksom den breda foten från OLEDen, fast med bättre vinkel, kanske. Med den här vinkeln, liksom, att den kan gå så djupt ner. För just det här, liksom, bara... Jag är lite rädd för den.
den hade inte kunnat balansera så i den vinkeln på en OLED-fot eller vad man den behöver vara gått. Så bred eller?
Ja, men alltså men OLED-foten är bred. Du har ju du tänker på den gamla.
Okay. Ja, men hur bred är OLED-foten då?
Ja, jag har den alltså den går ju längs med hela undersidan och så bara.
Ja, okej. Ja, så den stödjer hela
Exakt. För den första foten från vanliga LCD-modellen 2017-2019-modellen.
Mm.
De är trash. Det är liksom de är horribla. det är patetisk fot.
Jag gillar att han hade också koll på så här 2017 och 2019-modellen. Medan vi bara...
Jag köpte ett jättegulligt litet spelställ med Animal Crossing-tema till Jimmy, kommer jag ihåg, till Switchen.
Ja, just det. Den står under, under bordet.
Japp.
Men 2019, det var då de bytte till en mindre nod på processorn så att den kunde få bättre batteritid.
Mm-hmm. Fick den inte sämre skärm också?
Nej, du tänker lighten.
Ja, för var det inte så att det var typ original, alltså när Switchen kom så var skärmen lite mer åt det blå hållet, alltså det kalla hållet, och sen så uppdaterades skärmen så blev de mer gula.
Så kan det ju säkert ha varit, det tänkte jag inte på. Jag tänkte mer på allmänt batteritiden.
Ja. Nej, jag testade Pokémon också faktiskt.
Åh, vilket av dem?
Scarlet.
Mm, hur kändes det?
Ja, men nu kändes det ju faktiskt som att man spelade typ ett portat PS2-spel som kördes bra. Snarare än att det var liksom skit. Och sen så insåg jag också att jag tycker inte om Pokémon Scarlet, så att jag körde inte så långt.
Nej, vi gillade ju inte...
Du somnade, så du spelade inte så mycket.
Ursäkta mig.
Jag körde ändå jag har ändå tagit hälften av alla gymnålar.
Va? Spelade du så mycket?
Ja, jag tror att du ljuger. 15 timmar. Men så jag var på en gymledare nu som jag körde emot. Och det var bara så här, typ flera gånger under striden så avbröts det av en massa babbel. Och sen så direkt efter det så fick jag möta min rival som också babblade mitt i striden. Jag bara så här, oh my god, det tar så jävla lång tid, jag vill bara slåss. Och sen har jag inte kört vidare efter det.
Jag spelade några enstaka timmar, hade inte alls roligt med Violet, tyvärr.
För att det är... För att vi har ju också hållit på att spela Pokémon Röd den här våren. Och det är så jättestor skillnad i hur liksom man... Liksom hur hela spelet är upplagt. Liksom att det är så att Pokémon Röd, man bara, ja, men någon pratar lite med det. Sen så är det bara fight. Och man liksom är aktiverad till det. Men här liksom det är så här, tvärstopp. Och jag bara, orkar inte. För att jag bryr mig inte.
Jo, men alltså, också tänker de här små pixliga, små fisgubbarna liksom ger så mycket mer.
Ja, men det pratas så mycket om nya Pokémon. Och jag hatar att mina rivaler inte är assholes. De är alltid mina bästa vänner som bara, åh, nu ska vi se hur duktiga vi har blivit. Åh!
Inte bara det heller. Magi. Jag som alltid väljer vattenpokémon och du vet med, då kommer ju svinet alltid välja en gräspokémon. Nej. Min rival hade valt eldpokémon nu och jag gör du?
De väljer alltid de sämsta jävla pokémon nu, så det är ingen utmaning för oss. Nintendo... Jag vet att det är för barn. Men jag tror Mario barnen är 30 plus nu.
Mario Kart-teamet får göra nästa Pokémon. Det blir ju fan fullfistade ända fram till Pokémon-ligan. Alltså det är...
Ja. Jag är nyfiken på Pokémon CE. Jag hoppas det blir bra. Jag vill ha ett bra Pokémon som jag inte blir uttråkad av. Jag är trött på att köpa dem och tröttna på dem.
Någon fick ju det i Fantasy Critic, inte för att någon annan budade på det, men hej.
Jag tror att det är en fin 7 av 10.
Oh, ja, finsmakar Jimmy kan sina saker.
Men sen,
vad fick du för 2 av 10 nu igen?
Ja, sen så körde vi ju, sen vi också spelade Wind Waker på GameCube och testade F-Zero och sånt, och det är kul. Alltså jag tänkte att jag bara skulle testa Wind Waker, men jag är fan sugen på att spela vidare.
Vad tycker du om emuleringen? Jag tycker det är okej överlag. Jag önskar det var lite skarpare, men det är fortfarande betydligt bättre än att koppla in en GameCube till TV.
Ja, men jag har ju en sån här HDMI-adapter till GameCube som gör att upplösningen blir bättre.
Mm.
Och då såg jag ändå allting väldigt skarpt ut. Det blir inte likadant här, men jag satt också på CRT-filtret nu bara för att se hur det såg ut. Och det ska jag nog slå av. För att det ser inte ut som... Det ser bara ut som att man har lagt på massa ränder. Det ser inte ut som att det är som det gör på en tjock-tv.
Mm.
Men jag tror... Och jag vet inte om det beror på den gamla Pro-kontrollen om det är bättre med den nya Pro-kontrollen, men precis som i alla andra av de här NSO-apparna så är det lite delay i knapptryckningarna.
Jag tänkte inte på det för att jag hade fullt upp att drunkna.
Vi streamade ju Super Mario Bros 3 och var så här att varför är det så svårt? Det var liksom, alltså det var ju fruktansvärt, alltså det så, alltså vi var fyra personer tror jag som, och liksom det gick bara sämre och sämre och liksom bara så här, vad är det som händer? Och det är för att det är som delay.
Mm. Aldrig skämt så mycket i hela mitt liv.
Nej, alltså vi klarade ens en bana.
Jo, men det gjorde vi, men grejen är ju liksom den att jag personligen har ju spelat Super Mario Bros 3 så otroligt många gånger. Framförallt som barn, men jag har även spelat om det jättemånga gånger som vuxen också. Och jag vet ju att även du, Oliver, har spelat det jättemycket.
Nej.
Och vi sitter där liksom och... Nej, jag hade fan med att du spelade det mycket.
Nej, jag hade aldrig när jag växte upp. Det jag spelat...
Vänta, vilket spel var det?
Super Mario Bros 3.
Ja, men det jag spelar en del.
Det var en Adam. Stefan vet jag, det är hans favorit Mario.
Ja. För jag tror inte vi har pratat om det, men jag har spelat en del.
Ja, men det är ju mitt favorit Mario också.
Det är så jävla bra.
Du tyckte om det så mycket också, Oliver. Men det kan vara att jag blandar ihop det. Hur som haver. Jag kände mig så otroligt fånig. I alla fall. När jag ändå har suttit och pratat om att jag har spelat det spelet så himla mycket. Och så hoppar man ju typ rakt ner i första avgrunden mer eller mindre. För att det är så himla dålig timing. Mm. Sen så testade jag och spelade bärbart. Och då var det liksom precis som vanligt.
Ja, bärbart så var det inga problem på vanliga switchen. Då var det ingen delay.
Den delayen har jag känt av i GameCube-emuleringen. Det betyder inte att den inte är där. Det är bara att jag inte känt av den. Men jag är vanligtvis väldigt, väldigt känslig för sånt. Alltså att streama spelet på typ PlayStation Now är helt omöjligt. Det bara går inte. Men det här har funkat rätt bra och nu är inte Wind Waker ett spel som behöver liksom supertajta inputs, men det funkade helt okej med F-Zero också, och där är det så här, don't blink and drive.
Så att, ja, det loppet jag körde i F-Zero tycker jag också funkade relativt bra, men man skulle nästan behöva typ, jag skulle nästan behöva starta som Mario Bros 3.
Förutom att man fick stryk. Fan vad svårt det spelet är.
Ja, men tricket är att sätta fullt på acceleration och inte toppspeed.
Jag vill veta sen, Jimmy, vad du tycker om den GameCube-kontrollen.
Ja, jag måste packa upp en och testa.
De har gyro i den.
Ja, jag såg det.
Ja, jag bara, wow. Inte för att de GameCube-spel stödjer den, men ja.
Jag är glad över att vi har GameCube här nu. Tre spel känns lite så här... Man vill inte vara den som klagar och liksom bara, när man har tjatat på någonting i flera år och så när man får det så bara, men det är lite så här, alltså det hade gärna fått vara något eller två spel mer. Jag ser väldigt mycket fram emot att de, för att se liksom hur lång tid det kommer ta innan de liksom expanderar det biblioteket och vilka titlar som kommer läggas till först. Givetvis, alltså nu är jag väldigt spänd bara liksom på att få nästa delar ur de här stora serierna till Nintendo Switch 2. Men jag ser fram emot Donkey Kong, jag ser fram emot Metroid Prime, jag ser fram emot också att se hur ser nästa Mario, nästa Zelda och alla de här grejerna ut.
Nästa Fire Emblem.
Ja, det är med. Astaggad på nästa Fire Emblem.
Du är astaggad på att såga det på håll.
Nej, jag kommer inte ens lägga tanke på det spelet. Så, inga sågningar här. Jag pratade med Jim om detta häromdagen. Liksom att nu när vi har Wind Waker här genom den här expansion-tjänsten så känner jag att jag inte är lika super angelägen om att de ska släppa den här HD-remaken. Jo, så här, och det märks definitivt liksom, alltså att de förändringarna de gjorde till spelet i Wii U-spelet med superseglet och att vinden vinden ändrades med dig när du bara svängde, vilket tar bort lite poängen med The Wind Waker, men det var skönt att inte behöva hålla på och spela den här bara du, och så ändra vindriktningen. Och sen då, framförallt vad de gjorde med Triforce-jakten, de grejerna saknas ju, och jag känner av det liksom när jag ska färdas mellan öar, det här bara fy fan, där är nog anledningen till att Wind Waker känns så segt för mig. Man bara åker i en rak sträcka på det öppna havet och liksom ingenting händer i typ 3 minuter åt gången. Men jag tycker också om, även om Wind Waker HD är ju såklart betydligt skarpare och liksom har lite mer bells and whistles rent grafiskt, så tycker jag ändå om hur originalet ser ut mer, helt enkelt för att färgerna blev så utvattnade i remaken. Det hade inte riktigt samma liksom 2D-animerade liksom känsla. Så att ifall de får ut Twilight Princess, GameCube-versionen av Twilight Princess på den här tjänsten, så då hade det känts betydligt tyngre att liksom köpa de här två för 500 spänn styck. Ifall de skulle släppa HD-samlingen. Jag hade varit okej med att de släppte dem här. För att jag har spelat det och det funkar. Även om liksom, ja, man saknar vissa grejer av nyversionerna. Och just att det inte är widescreen, som man har de här svinfula bordersen på. Det är lite synd.
Att det inte går att ta bort dem.
Ja, jag hade gärna kunnat ändra eller helt ta bort dem, men det är okej, det funkar. Och det har varit kul att återbesöka Wind Waker igen.
Ja, jag är mest spänd på de titlar som man inte har spelat, så här Pokémon XD, Gale of Darkness och Chibi Robo.
Jag har spelat klart Luigi's Mansion. Det första. Nej.
Det bästa Luigi's Mansion.
Trean är det bästa.
Du har inte spelat klart detta, hur vet du?
För att det var tråkigt. Så jag spelade aldrig klart det.
Trean
var aldrig tråkigt. Det var hur länge sedan som helst. Men jag minns någonting, att när de började byta ut spökena till boos. Och att nu ska du hitta 60 stycken boos. Man kom också till liksom en del av spelet där jag bara, det här är inte kul. Ungefär som i Wind Waker när man kommer till Triforce-jakten och bara tar fetstopp.
Ja, det var något med Nintendo och GameCube-eran. Det var liksom så att nu ska du samla massa skit innan du kan komma till slutet.
Ja.
Det är samma sak i Metroid Prime.
Men ja.
Det blir kul.
Trevlig konsol. Jag ser fram emot de närmsta åren nu av nya upplevelser till den.
Nästa Animal Crossing.
Ja, det är
nice.
Se om det kommer en ny pandemi.
Ja, precis. Vad tajmar det bra. Ja, men 4 tummar upp för Switch 2.
Ja.
Ja. Vissa saker hade jag velat ha lite annorlunda. Jag hoppas att de justerar priser i framtiden. Annars har jag inga problem med själva konsolen. Men alltså, du vet, i framtiden, du vet långt fram.
Ja, så följer det trenden så kommer det bli dyrare.
Ja, men någon gång borde folk säga nej.
Så tänk på det, Adam, du kom billigt undan.
Ja, jo, det är sant.
Jag gillar att du också säger någon gång måste folk säga nej. Du är den som också köper mest saker av oss.
Andra måste vara principfasta, men inte jag.
Jag betalade 2000 kronor mindre, okej?
Okay? Ja, det gjorde du faktiskt.
Men det var allt vi hade för idag. Vi har spelat Nintendo Switch 2
och nu
2
går vi in på
Mario
icke-E3.
Ja, precis. Nej, det kommer vi prata om nästa vecka. Årets icke-E3, som var det minsta E3 sedan E3 inte funnits med. Vilket jag sa fel förra veckan. Jag bara, nej, det börjar med Microsoft, det är lugnt. Det började i fredag, så det är redan slut. Men vi kommer prata om det nästa vecka. Jag tänkte att Switch 2 fick vara prio. Istället för att vi sitter och pratar om reklam, kan vi prata om något som vi alla har köpt och spelat. Men ni vet vart ni hittar oss. Alla podcastappar. Ni kan mejla till oss på kontaktetspelsnack.com eller gå in på Spotify och kommentera. Ring på loading.se och kommentera. Eller Facebook. Eller Twitter. Eller Instagram. Så hörs vi nästa vecka när vi ska prata om inte E3. Såg ni något som ni tyckte var kul på inte E3? Så skriv in och säg vad ni tyckte om. Så hörs vi. Hej då.
Pussiumskan.
Hej då.
Ah.
Tack.